Ja, men hej, hallå! Det här är Nördigt, episod 505. Och om det låter lite annorlunda idag så är det att vi sitter i en annan studio. Vi blir utsparkade. För jävla rockhyllan skulle ha någon jävla gäst.
De hann först.
Ja, töntar. De vet ju att vi alltid gör på det här på onsdagar.
Ja, jag sa det till dem. Ja. Vad fan håller ni på med? Jag
svagt utav dem.
Ja, vi brukar spela in på tisdagar, så de. Ja, det är inte tisdag idag.
Ja, det är onsdag idag. Fan. Det är jag, Niklas, här idag. Du har tittat på lite film. Mm. En sån här film som pratas i Oscars omnämnanden i alla fall. Vi får se vad du säger. Men det är väl One Battle After Another.
Precis. Bioaktuellt. PTAs senaste.
Det har också hänt en massa saker i spelvärlden. Vi missade ju precis när vi var klara förra veckan. Så hade ju Valve ett litet event där man då visade upp sin nya Steam-maskin.
Okej.
Nytt VR-headset också, och även en ny sån här Steam-handkontroll.
Den här så VR lever faktiskt fortfarande alltså.
Ja, alltså, det gör det väl. Men jag tror att de som är committade är väl committade.
Jo.
Sen hur mycket man pumpar in i det, det återstår väl att se. Det intressanta är ju då såklart den här Steam-maskin, liksom datorn, som är en dator men kanske lite av en konsol också. Mm-hmm. Den suddar väl lite ut gränserna nu mellan vad så här konsoler och PC.
Är det den här som hette Piston en gång i tiden?
Ja, precis. Alltså, man typ har ju jobbat då, på det här där man någonstans vill liksom bredda PC-spelandet till människor som är kanske lite rädda för datorer. Mm. Det är ju lite mer jobb med en dator om man ska spela ett spel. Du måste ha liksom en viss kanske grundkunskap.
Idag är det ju extremt mycket enklare än vad det någonsin har varit.
Ja, det är det väl kanske. Men
installera Steam, sen trycka på en knapp.
Ja, men man ska ändå inte underskatta att så här, konsolerna fortfarande, det är väldigt så här, stoppa i CD-skivan, det bara löser sig.
Men det är väl inga spel som kommer på CD längre, och ingen köper väl spel på CD längre heller.
Men det är ändå, det har ju varit en sån att det kanske är, och att man inte riktigt vet kanske heller. PC har ju alltid haft problemet också att så här, funkar det här till min dator överhuvudtaget? Det är också lite det problemet kanske. Så man pratar, när man visar upp den här Steam, den liksom, den första var ju att man skulle kunna liksom ganska enkelt byta ut hårdvara i datorn och lite såna här grejer också. Nu har de inte sagt så mycket om den här, men den ser lite ut som en Xbox ungefär, som en liten fyrkantig klump ungefär. Den ska vara 6 gånger kraftfullare då än Steam-decken, alltså deras handhållna då konsol. Jag gissar då att de väl, alltså den, för det finns väl lite olika typer av den också. Det är väl kanske en som är lite kraftfullare än de där också.
Säkert.
Eller om det bara är minnet som skiljer. Jag har dålig koll på de olika maskinerna, men den ska vara 6 gånger kraftig i alla fall. Ska kunna köra de flesta spelen i ditt Steam-bibliotek. Det säger ju ingenting.
Nej.
Det finns ganska mycket spel till Steam också.
Precis.
Men de ska kunna köras i 60 fps och i 4K. Och stödja alla de här nya liksom fläskiga sakerna då. Tydligen då ska den komma då i lite olika alternativ. Det är då lagringsalternativ som skiljer. Det ska vara en 512 GB eller en 2 TB. Och det följer med då en sån här Steam controller, deras nya då, som faktiskt såg ganska mycket skönare och ska vi kalla det normalare ut än den deras förra, som ju var mer kanske innovativ än att den faktiskt såg ut som en vettig kontroll att spela på.
Det här ser nästan ut som en Xbox-kontroll.
Ja, den ser väldigt mycket ut.
Alltså, men den har dubbla touchpads.
Precis. Den förra hade ju bara två liksom runda. Det ser jättekonstigt ut. Jag har aldrig hållit i den, så jag vet inte om den är skön eller inte.
Nej, det är svårt att säga på bild.
Den ska komma både fristående och även då bundlad ihop med en Steam-controller. Jag vet inte hur det kommer att funka med andra handkontroller till den, men det vore ju kanske smutt om det funkar.
Ja, alltså det är ju USB-connections, så att det borde ju typ egentligen kunna ploppa in vad som helst där.
Det är lite så jag tänker.
För den har ju en USB-C, två USB 2A, två HDMI, nätverk och power. Det är på baksidan. Och sen på framsidan har den två USB 3A micro SD.
Ja, det är ganska väl tilltabet så här portabel eller portutbud.
Ja, jag menar det. Nej, förlåt, det var inte två HDMI, det var en display och en HDMI.
Den ska ha USB 3, USB-C, DisplayPort, HDMI 2.0 och så vanlig då internet såklart. Sen vet jag inte hur många ingångar det går.
Jag har en spec här på deras hemsida som jag kollade på. Den började rabbla dem.
Den ska ha blåtand också, wifi inbyggt, men det är väl så här standard numera. Prisuppgifter och sånt vet vi inte än. var den här. Men jag tror att de pratade om att den skulle ligga ungefär prismässigt som moderna konsoler. Vad det nu innebär.
7-8 tusen.
Någonstans där lär det väl
mellan landa, 6 och 8 tusen.
Kontrollen då, den nya då, den har någon sån här hybrid-layout kallar de det. Två analoga spakar med två stora styrplattor då, ovanför. Den har gyro. Som ju många kontroller har det med den, men det används väldigt sällan i spel. Ska också ha fyra liksom programmerbara knappar på baksidan som man kan de, mappa lite till vad man vill. Ja. Den är trådlös, ska ha en liten puck som man då kopplar in och man ska få en laddstation med. Jag hatar ju generellt sett trådlösa saker. sådär. Om man inte på något vis kan ha saker inkopplat medan man spelar. Jag ska
det brukar man ju ofta.
Jag hoppas det i alla fall. Ja. Men jag hatar ju trådlöst och så, framförallt sånt som går batteri. Så visar de upp sitt VR-headset också. Jag tror det heter Frame. Jag skiter i vilket, jag har ingen aning. Så här, det, vad är det för spel som kommer? Det är väl det som är intressant egentligen till den. Och jag vet inte vad som
antagligen
är
inget bra.
Branschen har pratat lite om den här tillkännagivandet. Framförallt har då jag tror att det är 2K's vd pratat lite då i en intervju efter det här. Det var väl inte bara om Steam Machine då, men liksom lite vad så här PC-spelandet är på väg, eller spelandet generellt är på väg någonstans. Och hans analys var väl lite så här att vi rör oss ju liksom kanske mer mot ett liksom PC-spelande. Och med det innebär han, som jag förstod det, att han menade då snarare att det är att vi går ifrån det här liksom att vi låser oss till konsoler. Alltså att det snarare så här, det här med liksom konsolexklusiva spel och sånt där, den tiden är lite förbi. Men att det snarare kommer liksom kanske PC-hårdvara som är väldigt likt konsoler, men det är fortfarande en PC. Så att man på något vis ska enkelt kunna liksom uppgradera sin konsol liksom hemifrån för att klara av liksom kraftfullare spel. Det var hans. Men det är ju nästan redan lite borta den här, så här, vad är egentligen en konsol och vad är en PC? Det är så här, det är väl också att de kanske konsolerna då, att om man köper dem, att det kommer att vara kanske, det är det jag menar också så här, för jag tänker också att så här, en konsol är ju liksom dedikerad spel. Det kommer ju en PC aldrig vara. Nej. På det sättet.
Nej. Det beror på
men det är väl den stora, men det är väl den stora skillnaden
skulle jag säga. Absolut.
Vi får se, men det,
sen är det väl alltid den här tryggheten med att så här, när en PlayStation 5 finns, alla spel som släpps till den kommer att funka på den.
Det är ju det.
Medan
det,
på PC så är det så här, nu kommer ett PC-spel, men har du haft din dator 6 år gammal så kanske spelet inte kommer
att
flyta
det
så
det
bra.
Det är ju liksom. Så, och sen enkelheten med konsoler att så här, som du säger, att det är så här, plug and play så funkar allting. Man behöver inte bry sig om så här, har jag den senaste firmwaren till mitt grafikkort och alla sådana där saker. Det finns ju en liten, idag är det väl kanske lättare, men det finns ju en liten kunskapsbump ändå där.
Men det är ju ingenting som är liksom mer än en googling bort.
Nej. Vi får se om ryktena vad Xbox håller på med då, eller Microsoft med sin nya Xbox, att man lite går åt det hållet också, att man snarare liksom ska göra mer än kanske alltså PC-maskin mer än en dedikerad konsol, att den ska klara av mer saker. Det är väl inte helt ologiskt kanske sådär, att den, särskilt om det är så här dyra, jag tror att folk kommer att ha svårare att motivera att köpa en så pass dyr pryl hem som du bara kan göra en enda sak på.
Nej, men precis.
Så vi får se vad som händer här. Men jag har ingen aning, se om det här blir en succé. Jag tänker att Valve ändå seglar på någon typ av framgång här nu, med tanke på att Steam-däcken verkligen har flugit, verkar det som.
Ja, men verkligen
så. Sen går det ju inte dåligt heller för Steam. De har ställt prognoser för 2025. Och de drog in 6,2 miljarder dollar alltså i rena intäkter 2025.
Nice.
16,2.
Är det omsättning då?
Nej, det är inte omsättning. Det är ren okay. intäkt.
Ah, okay.
Så nice. Det är pengar, bara pengar in.
Ja, yeah, nice.
Så till företaget. Försäljningsökning med 5,7% jämfört med 2024. Sen är det här liksom tredjepartssiffror, så man vet ju inte. Man har väl inte de exakta Steam-siffrorna. Det är ju någonting som Valve själva sitter på. De är väl inte börsnoterade heller, så att de behöver ju inte riktigt heller
De är inte det.
Nej, jag tror inte de är det. Det är väl ett privat företag. Ja. Och då kommer man ju också undan lite sånt här att man behöver stå på såna här aktiemöten. Det
finns ju
och,
säkert någon investerare ändå som bryr sig, men
det, man behöver inte, vara offentlig på, nej, precis, på samma sätt. Precis. Sådär. Så att, ja, det går väl bra. Det är ju en framgångssaga. De har väl en ganska stor... en ganska stor del av PC-marknaden i alla fall när det kommer till spel.
Mm.
Sen ska man väl komma ihåg också, det kom lite andra siffror här. 40% utav spelen som listas på Steam har inte ens sålt för över 100 kronor.
Nej, men precis.
Så 40%. Ja. Det är ganska mycket.
Det är mycket spel.
Men det är över en tredjedel.
Ja. Jag tror också senare åren har det exploderat med mycket liksom indie-titlar.
Ja, vi såg vi pratade väl om för några veckor sedan här, just en antalet liksom listningar på Steam. Det var en sjuka mängder.
Precis.
Så att det är ju såklart, det är ju en viss procent som säljer väldigt mycket. Så är det ju såklart. Det ligger väl i sakens natur.
Så är det alltid.
Sådär. Vi ska prata Concord också. Det var ju Sonys så här supersatsning in i den här hero shooten. Den skulle väl utmana liknande liksom titlar. Det gick inte så bra.
Nej.
Man plöjde väl in miljoner i den här satsningen och det levde väl i några dagar innan man stängde butiken och sa: hörde, det här pratar vi aldrig om igen.
De förevigade sig också med att ha ett avsnitt i den här Amazon Prime
just det, Anthology
serien Secret Level.
Just det, det har jag glömt.
Finns ett Concord-avsnitt där.
Ja.
So we will never forget.
Nej, det vill vi inte. Så ni vill nog glömma det här. Tydligen så lyckades några hängivna fans att då utan källkod eller någonting knacka igång servrar igen så att det gick att spela spelet.
Ja, men det är ju
kul. Här tänker man att så här,
nu kommer ju de komma och bara nej, copyright.
Exakt det som hände ganska snabbt efter det här att Sony hörde av sig och bara: hörni, här är en cease and desist. Sluta med det här med
om det är något, de tjänar inga pengar på skiten.
Nej.
Det är så jävla dumt där.
Jag håller med dig. Det här
är det så här, låt dem vara, låtsas som att de inte finns. Och sen är det så här, nu ska vi blåsa liv i den här franchisen igen. Då kan man komma och säga: oj, vadå, håller ni på med det här? Nej, det får ni inte.
Nej, alltså, jag hade ju kanske sett mer på det sättet.
För nu, det är ändå ett sätt att bara hålla deras varumärke vid liv.
Jag tycker att det är jättekonstigt.
Ja.
Jag kan inte ens komma på något vettigt försvar i att så här, särskilt om man gör det här alltså utan att tjäna några pengar på det.
Ja, men precis.
Hade man gjort det så hade jag kanske förstått det mer. För att de äger inte varumärket. Och det är väl ändå någonstans rimligt. Men om man bara drar igång det här för att spelare ska kunna spela spelet. Och precis som du säger, skulle det nu flyga igen, då kan ni väl bara gå in och ta över det. Var as då.
Precis.
Det är typ fine med.
Ja. Det är ändå er produkt. Men jag menar, nu är det bara några som så här, ändå har köpt det här spelet.
Ja, och bara vill kunna spela
som
skiten.
Som ni la ner.
Ja.
Ja, ni har ju blåst dem en gång. Nu blåser ni dem en gång till liksom.
Och det här är väl lite den här stora den här som de stora underskrift grejen som vi flög på internet här för några veckor sedan, just att det här handlar om att man vill tvinga företag att kunna
att de ska kunna fortsätta. Leva, precis. Game as a service, fine, men när ni tröttnar eller inte ser en vinning
så måste man kunna släppa någonstans att spelarna ska kunna fortsätta liksom, hålla.
Sen kanske du bara är single player då.
Det här spelet hade ju varit otroligt tråkigt single player möjligen kanske, men det bygger ju lite på att man faktiskt ska spela med
andra människor,
med andra. Ja. Det är ju lite sån här som pågår just nu. EU håller ju på och ser över reglerna för just in-game-köp. Det här är ju alltid en det är väl en hårt diskuterad fråga. Vi har ju pratat ganska mycket om det. Och i de allra flesta fall så ger det ju absolut ingenting till själva spelupplevelsen.
Nej.
Ska man vara väldigt tydlig med. Sen har jag personligen kanske inte något problem med att man på vissa sätt erbjuder vissa tjänster i spel.
Det
beror på hur man gör det och hur spelet är uppbyggt.
Där vi pratat om 100 000.
Ja, men det har vi liksom. Ja. Jag tycker att det är konstigt att i ett spel som Diablo där man betalar 900 spänn för spelet och så samtidigt så har man en in-game shop där man måste köpa allting som är coolt i spelet.
Det är jättemärkligt.
Jag tycker inte att det är konstigt att man i ett spel som Path of Exile som är på alla sätt och vis helt gratis, men vissa saker som gör ditt liv lite enklare i det spelet, och framförallt om du vill interagera med andra spelare, måste köpa vissa saker för en liten, liten peng. Det är jag fine med. Det här har ju lite tagits upp på toppnivå inom EU nu efter att svenska spelet Star Stable, det är ju något häst-MMO som spelas framförallt okay. av väldigt mycket unga människor, framförallt mycket hästtjejer. Jag pratade med två utvecklare på det för den herrans massa år sedan, var med i någon panel som jag roddade på Comic-Con, eller det var GameX då på den tiden jag kom på. Det, okay, det är ju en svensk framgångssaga, men de har en lite ung publik och där har väl uppdagats kanske att de väl har haft lite moraliskt tveksamma använt lite moraliskt tveksamma metoder för att då få folk att köpa kanske saker lite mer och kanske lite dyrt i sitt spel. Och det blir väl särskilt klandervärt då när man har, som det verkar då i Star Stable, en väldigt ung publik.
Ja, det blir ju lite värre liksom.
Ja, det här är ju ett problem liksom. Ja. Och det här det kom ju såna här berättelser liksom från föräldrar lite titt som tätt att så här, någon har köpt smurfbär när de har lånat mammas mobil för liksom 90 000.
Ja, men precis.
Och så är det väldigt svårt att få tillbaka pengarna trots att det är uppenbart att man har gjort ett affärsavtal här med ett barn och man inte
exakt,
får det.
Vilket är konstigt.
Men det är,
vilket jag kan tycka, där borde ju redan typ så här Visa och de kunna säga ifrån.
Ja, man tycker ju det också. De styr ju väldigt mycket, har man ju fått lära sig just. Porrindustrin är ju väldigt hårt styrd utav just kort.
Ja, det är så.
Ja, alltså att vad man får visa på porrsajter styrs väldigt mycket utav Mastercard och för att
annars slutar de stötta. Ni
precis,
får inte använda våra tjänster.
Precis, och då kan man inte ta betalt. Det är väldigt roligt.
Ja, det är rimligt, men ja.
Ja, det är en stor player.
Så liksom, egentligen då alltså. Så
det är därför det inte är så mycket bajs och sånt på så här.
Ja, jag förstår. Så all porr som finns, det är liksom godkänd då av Visa Mastercard.
Mer eller mindre är det så, typ.
Okay.
Och gör man för konstig skit, då kan man inte ta betalt.
Ja, jag förstår.
Helt plötsligt, det är väldigt roligt. Det här har ju svenska spelbranschen blivit väldigt upprörda över. Vi har ju haft, nu ska jag bara hitta den artikeln här, jag hade inte riktigt så. Vi har ju haft deras ordförande som gäst här i studion, Per Strömbäck.
Just det.
Han var här, han pratade om när vi pratade om den här urdumma jävla kulturkanonen och att man tyckte att man hade glömt bort lite spel i den, vilket väl kanske var lika bra. Ja. Med tanke på hur tramsigt det där blev sen i slutändan. Men han är ju, de är ju, och det här är ju lite hans jobb, det ska man komma ihåg. Han är ju anställd av branschen för att slåss för branschen.
Ja.
Och de har släppt lite siffror själva. Jag har inte hunnit läsa den här utredningen som spelbranschen själva har gjort. Men där säger man att jag tror att 80% av omsättningen i våra, i de största svenska spelen, så jag vet inte hur många det är, liksom erbjuder köp inuti spel, och att det här är en väldigt stor inkomstkälla för
men du är så här, svenska spel DICE liksom. Det var då, så Battlefield måste ju räknas in där.
Ja, det gör de utan
och tvekan. Det är ju en jävla liksom, alltså det är ju en val, eller vad man kallar man det. De står nog för en rätt stor summa pengar.
Det tror jag absolut. Ja. Så man ska kanske ta det här. Jag har tyvärr inte hunnit läsa den här. Den är ganska lång, men
du vet inte, jag, Battlefield kanske inte har in-game köp,
men det har de. Ja, 100%.
Jag menar det. Jag tänker svårt att tro att de inte har det.
Nej.
Men jag har inte spelat.
Nej, och jag tror som du säger här, jag tror att det är ju precis som allt annat här. Jag tror att det är väldigt få spel som tjänar väldigt mycket pengar.
Ja.
Men det är ju såklart de största och mest populära spelen. Och då drar man nog in väldigt mycket. Sen om det är bra eller dåligt, det kan man väl såklart ha en diskussion om. Jag läste en intervju med honom i Aftonbladet. Jag kan tycka lite här, nu vet inte jag hur lång den här intervjun var och vad man valt att ta med i artikeln, men det finns ganska mycket saker som man säger här som man skulle kunna ställa lite följdfrågor på. Sådär, vilket jag tycker är lite konstigt. Och det är ju den här vanliga såhär, konstiga argumentet där man då någonstans så här, där man alltid säger att så här, att man kommer att liksom försämra för liksom konsumenterna om man gör det då svårare, eller att liksom sälja saker in game.
Hur blir det svårare?
Det är en
sån klassisk.
Precis. Och då menar ju han då att så här, det är ett stort hot då för att det blir då krångligt för spelaren, för att det då försämrar spelupplevelsen. Här är ju då följdfrågan i så fall så här, men om det här är någonting som spelaren inte har bett om från första början,
Precis. Då skulle det är som bara... att säga, vi gör en dålig produkt och sen säljer vi en lösning. Och nu får inte vi sälja lösningen.
Nej, längre.
Då kommer spelet bli dåligt för spelaren.
Men det är för att ni redan har skapat ett behov som inte finns.
Exakt, det är ett konstigt argument.
Det är ett otroligt konstigt argument. Det här tycker jag då att Aftonbladet, det är ju lite följdfrågor man skulle kunna ställa här. Vi kanske får...
Det kanske finns liksom en mening innan här som inte har kommit med som förklarar vad han menar.
Vi får väl kanske få en anledning till att bjuda in Strömbäck här så han får prata lite om det här. För jag har 1000 frågor om de här argumenten ska jag säga. Men framförallt då så vill man väl göra det liksom tydligare då med att så här, vad saker och ting kostar. Det tycker inte jag är en jättekonstig grej.
Nej. Alltså nej, det här med Spacebox liksom.
Det behöver inte finnas. Nej. Det är ju vi ska väl vara ärliga med att det existerar för att det ska vara svårare för spelaren att veta vad saker och ting faktiskt kostar.
Precis.
Men då menar ju han på att så här, det är inte konstigt än att man går på ett nöjesfält och köper åkkuponger. Fast det är det för att för åkkupongerna vet du hur mycket åk du får för kupongen. Mm. Och du har framförallt inte några jävla kuponger kvar när du går. Nej. Det finns väl en liten sån
finns
grej
en liten
där.
Diskrepans där, absolut.
Absolut.
Vi har ju varit på ölmässor där de säljer såna här Spacebucks häften. Det är ju lika sämst.
Men där
det är inte bättre på något
precis,
sätt.
Där är väl snarare argumentet då att man vill undvika att det blir köer vid betalning. För att det är väldigt, man vill ha ett snabbare sätt att kunna ta betalt för att du som kund ska kunna vänta kortare.
Ja. Det är snabbare med sådana där Spacebucks kuponger än med ett kortbetalning.
Hur som i alla fall. Ja. Det är i alla fall ett argument man kan lyfta där. Ja. Det argumentet funkar ju inte på tv-spelsbranschen. För vad är det jag väntar på? Det finns ju ingen kö här.
Nej. Så. Det enda som händer ju att jag får köpa Spacebucks först och sen får jag gå till shoppen och köpa det jag vill köpa
precis.
För mina Spacebucks.
Om någonting så blir det faktiskt jobbigare för spelaren.
Precis, det är ju 2 steg istället för 1 steg.
Men han menar då på att så här, och det här är också, jag hatar den här typen utav så här, när man då, för han får då frågan så här, kan du konkretisera på vilket sätt som spelupplevelsen försämras? Och då kommer det så här hyperspecifikt exempel. Tänk att man behöver avbryta och skriva in lösenord och få ett mail med kvitto varenda gång du använder virtuella pengar. Ska du spela ett fantasyspel och du ska skaffa ett förtrollat svärd så kan du ta dig, så att du kan ta dig an den här draken. Då räcker det inte med att gå till svärdsmeden och köpa det för 10 guld, utan du ska också få en prislapp där det står att 10 guld motsvarar 0,97 kronor. Vill du gå vidare med köpet, klicka här. Vill du se villkoren för ånger, att klicka här. Det förstör illusionen. Jag skulle vilja hävda att
så är det inte så man behöver lägga upp det. Det är ju ett val man gör.
Men det är ju det här också. Ja. Det är ju det här hyperspecifika. Okej, nämn ett spel där det här faktiskt är någonting. Där här är en kedja av händelser som faktiskt händer i spelet. Det finns inget.
Men vadå, för det är väl det. Okej, nu vet inte jag vad EU har, vad de har sagt. Det är ju inte som om att så här, okej, i WoW så kan du ju idag köpa guld för pengar. Vilket gör ju att guld, alltså in-game-valutan har ju ett riktigt monetärt värde.
Mm.
Men det är ju inte som att när jag ska spendera guld i spelet som att jag behöver veta vad det monetära värdet är. Det enda vi vill veta är väl när jag ska köpa de här sakerna som kostar riktiga pengar.
Just det.
För det kan jag aldrig köpa för guld.
Nej.
Det måste jag köpa för Spacebucks-grejen. Och om jag då, så här, idag så köper jag, vi tar Helldivers som ett exempel, för det är en av de få spelen jag faktiskt har spenderat pengar
i. Som har en in-game-shop också.
Ja, och de har ju så här, du kan köpa, nu har jag glömt bort vad de heter, men deras Spacebucks. Och då
kan
är det ju så här,
hitta på pengar.
Du kan köpa 1000 Spacebucks för så här mycket, 500 för så här mycket. Ja, och du vet,
den är klassisk.
Ja, du får lite mer för mindre liksom kronor. Ju mer du
köper så här mycket så får jag.
Och så köper jag 1000. Mm. Då har jag på mitt konto 1000 Spacebucks. Jag behöver inte använda dem på en gång.
Nej.
Men jag menar, om vi tar bort Spacebucksen och jag bara sätter in 200 kronor på mitt in-game-konto.
Ja, och så kostar allting bara pengar.
Och så kostar det riktiga pengar.
Det är inte ett jättesvår lösning.
Nej, för då behöver jag bara gå med på allt det här han säger när jag sätter in de 200 kronorna.
Jag håller med, men sen är det ju också det här liksom hyperspecifika exempel. Det är ju inget spel som funkar så här. Vadå, jag går till en smed och köper ett svärd för att du ska kunna döda en boss. Är det något som funkar så?
Nej.
Nej, det är snarare att då, jag vill ha ett rosa svärd när jag spöar den här blåa draken. Men det kanske inte är jätteviktigt.
Nej,
är det, vilken illusion är det som bryts här? Det är ett sånt otroligt korkat exempel. Så att jag så här, det finns inget applicerbart ens liksom exempel där det här överhuvudtaget fungerar på det här sättet.
Ja, det är väl de här pay-to-win-spelen då, men då har du ju redan löst det redan innan du är vid bossen. Så
där tror jag det kanske är det minsta problemet.
Ja,
i alla fall den typen av spel. Så att jag är så här, sen förstår jag också att så här, han har ju det här jobbet för att han ska slåss för branschens bästa, och branschens bästa är att tjäna väldigt mycket pengar. Det ska man väl inte sticka under stolen med. Men jag tycker att så här, lite följdfrågor borde borde ha kommit här. Det finns också något argument om att det här kommer göra lättare att tvätta pengar i spel. Jag förstod inte riktigt det exemplet, men som sagt, jag lovar att återkomma när jag har läst deras egna utredning som de har gjort kring det här. Nu ska man väl ta det med en nypa salt också, för att det är de själva som har gjort den, så att det är väl så. Men där man tar upp det här, men jag har svårt att se hur, alltså, att pengatvätt i framförallt när du använder dig som i CS är väl ett exempel, World of Warcraft också, just när man behöver gå till tredjepartssajter för att köpa saker, där är väl det ett konkret exempel, verkligen. Men jag förstår inte hur det här, om någonting så borde det här möjligtvis göra det svårare. Och precis. Det finns väl andra regler man kan införa då, om man nu är pengatvätt man är orolig för, det är bara att ta bort det.
Ja.
Då försvinner det problemet helt och hållet.
Precis.
Ta-ta!
Ja. Exakt.
Så det är ett märkligt exempel också, kan jag tycka.
Ja, det är precis.
Det är ju också så här att det är ju igen det här, det liksom, hela argumentet bygger ju på att det är någonting som spelarna vill ha själva, vilket ingen spelare vill ha. Eller en väldigt liten procent i alla fall, tror jag, för att jag tycker att det här är en bra idé. Det kom ju också någon undersökning här i dagarna som tittade på just så här, vad är det spelarna faktiskt föredrar? Alltså singleplayer-upplevelser mot multiplayer-upplevelser. Det visar sig ju att singleplayer-upplevelserna är ju det som alla spelare egentligen vill ha, i mycket större utsträckning än de här multiplayer-grejerna. Ändå är det ju liksom det vi går mot nästan.
Men det är väl med högljudda tiden, majoriteten igen?
Ja, men högljudda minoriteten, menar du?
Nej, den tysta minoriteten, eller majoriteten, och den högljudda minoriteten.
Precis.
Ja, och det är ju online-spelarna eller multiplayer-spelarna, de är ju väldigt högljudda. Det är ju de som hörs, det är de som streamar mest, och det är de som syns. Medan personerna som sitter hemma och spelar ett singleplayer-spel, det är ingen som ser det.
Vilket ju också då blir så här, och är det, ska vi vara ärliga, så är väl den här typen av monetisering inte supervanlig i just singleplay-spel. Det existerar väl, men det är inte riktigt lika vanligt. För att så här, swag i ett singleplay-spel, vem visar upp det för?
Ja, precis.
den drivkraften finns inte riktigt där på samma sätt.
Det har ju funnits. Jag vet att det fanns i Final Fantasy 13-2. De sålde lite så här outfits till spelarna för riktiga pengar som de kunde köpa om man ville liksom. Så bara såg de annorlunda ut.
Mm.
Ja. Och det,
nej, det finns ju.
Det finns ju, men det är ju betydligt mycket mindre. Det var inte, alltså, går man in i Diablo liksom, det fanns 40 olika looks för varje klass dag ett. Mm. Här fanns det, tror jag, 2 per playable character. Och ingen mer. Och det kommer aldrig mer heller för mig.
Nej. Så jag hoppas att, som sagt, att jag har inget problem med att man gör ganska kraftiga liksom inskränkningar i det här. För i slutändan, det kommer bara vara bättre för spelaren. Spelbolag borde koncentrera sig på att göra bra spelupplevelser. Och tänk om det kanske vore så att man faktiskt belönades för att man spelar spelet med de här sakerna gratis, för att man klarar av saker i ditt spel istället för att jag bara kan köpa dem. Det skulle nog vara betydligt bättre för spelarna på sikt. Och sen hur man monetiserar spel, ni får komma på någonting annat. Ta en månadsbetalning då, inte fan vet jag. Det är väldigt mycket enklare och väldigt mycket tydligare för mig som spelare. Ska du spela det här kontinuerligt, så behöver du betala så här mycket. Det hade varit, då får man ställa sig till det. Det funkade för World of Warcraft en gång i tiden.
Ja, det gör det ju fortfarande.
Sen var det ju bara att någon jävel kom på att man kan tjäna ännu mycket mer pengar om man också säljer saker på ett ibland väldigt moraliskt tveksamt sätt till spelare. Det är självklart att det ska finnas ångerrätt och att jag ska få ett kvitto då, även när jag köper saker digitalt. Jag äger ju helt plötsligt någonting.
Eller du, nej, det är ju det här med att du inte äger heller.
Nej, men det är också ett problem. Vi får väl se vad det här landar i, men det pågår väl en ganska kraftig lobbyverksamhet nu, får man väl gissa, på EU-nivå. Vi får väl se vad det här mynnar ut i. Men det är i alla fall, oavsett hur det går, så är det ju bra att det här faktiskt diskuteras.
Ja, herregud.
Så länge det gör det, så kan det liksom bara bli bättre, tror jag. I alla fall på sikt. På tal om det, så är det ju en ny WoW-expansion på ingång. Och det stora nyheten, de har ju redan presenterat här, är att man ju ska introducera hus nu. Det är ju någonting som man har tittat på tidigare i expansioner. Men du ska få lite kryp in.
Men det hade vi ju någon, Legion hade man, precis, väl något jävla fort typ.
Ja, men det var inte riktigt. Nu är det mer att du får ett liksom hus där du kan inreda med skit. Det är väl återigen ett sätt att sälja på folk gulliga möbler och jag antar att det kanske blir
något
lite
som behöver farmas för att du ska bygga saker.
Jag antar att det blir någon sån in-game swag. När du har dödat någon raid boss så kan du sätta upp hans huvud på väggen eller någonting sånt där. Men i samma veva så presenterar man också då att man kommer införa en ny digital valuta. Det kommer ju nästan bra för att vara sant där. Hearthstone Hearthstone kommer den då heta. Och det är det nya nu då som gäller i World of Warcraft, att du då, du köper Hearthstone för pengar som du sen då spenderar in-game för, ja, saker som du kan inreda ditt lilla hus med.
Okej.
Ja, vi får se hur länge det här håller. Mm. Det är då nästan då den här Midnight-expansionen. Man har ju någon trippelgrej på väg här nu i den nya liksom då WoW-sagan. Som har några snarlika namn. Jag kommer inte ihåg vad den första heter. Midnight är den andra som kommer här. Och det är då i samband som den lanseras man också då ska introducera den här valutan.
Okej.
30 juni. Så alltså nästa sommar, okay, så tror jag att den ska dyka upp. Sen så kom ju också nomineringarna till årets Game Awards här i veckan. Det var kul att vi pratade lite om det förra veckan här. 10 kategorier och mest nominerade är kanske föga förvånande Clair Obscur, Expedition 33. 10 kategorier.
Coolt. Men vilka kategorier, eller det kanske du inte har?
Jag kan kolla det här, men tekniskt sett så har de 12 nomineringar, men då har de flera nomineringar i en kategori.
Okej. Okay. Men det kan ju vara så här voice actor,
best performance.
Men precis. Så, vilket, men för jag såg att de var nominerade för Game of the Year, vi är inte så jätteförvånade. Tillsammans med, vad var det? Silksong. Åh, vad fan var det med? Jag såg det på Instagram.
Nej, jag har typ hela, igår eller jag har alla här. Jag ska se, jag ska bara hitta tillbaka till.
Det var ju en liten skräll dock att de var ju inte nominerade till Grammys. Där var det ju en massa spel som typ,
aha, för musik.
Ja, precis, okay. De har ju en game-kategori i Grammys nu för tiden. Men det var så lustigt, för de spelen som var nominerade hade ingen haft en plats på Billboard-listan, medans massa spel som har haft plats, aha, på Billboard-listan, märkligt, inte var nominerade.
Game of the Year i alla fall, Clair Obscur, Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight Sings, Silksong och Kingdom Come Deliverance.
Alla är väl spel man har hört att folk är lyriska över.
Folk kanske, internet är lite upprörda här, är väl kanske att Ark Raiders inte fick en nominering.
Det kom ju väldigt nyss.
Jag tror att det kanske har att göra med att det kom dåligt i den här, det har inte hunnit vara ute så länge. Precis. Men det är ju hyllat.
Ja, men precis, för Game of the Year grejen, hur fan funkar det? Den är nu liksom, men hela året är ju inte slut. Det är lite konstigt i tiden.
Den brukar ligga i december, så att de kör ju hela året. Och sen allt som kommer då, jag vet inte hur det är med spel som släpps i december efter galan. Om
nej,
de
men
då
är det. Men, de är för nästa år. För Oscarsgalan är ju alltid kalenderår. Det är därför den är i februari. För då är det så här, okej, nu har året varit liksom. Men ja, och även det som har gått i december har fått en chans att liksom, ja, gro lite. Men okej, okay.
Så det var det är Game of the Year. Jag vet inte om det är, det är ju de som har liksom, Claire är ju Death Stranding, Ghost of Yote är ganska många nomineringar också, Split Fiction också, inte nominerat till Game of the Year.
Split Fiction,
nej, kunde man kanske ha. Jag tror att Fares är ganska nöjd ändå. Men det kul med en nominering där kanske. Absolut. Det var ju väl också unisont hyllat på alla sätt och vis.
Vad har vi i musikkategorin? För där tycker jag Clair Obscur borde kamma hem den.
Audio design är de med också.
Jag tänker med musik.
Och jag vet inte om de har en sån ren.
Nej, de har inte det. Okay. Nej, de har bara jag vet att de har vunnit lite sådana priser på lite andra såna Game Awards här under hösten.
De har en score and music. Ja, men den är med. Lorien Testard.
Precis. Som de hittade på SoundCloud.
Det är också helt sjukt. Det är så mycket här som bara så här har jag tänkte jag skulle köpt upp det här nu. Det kom en sån här, måste jag också säga, det var så jävla fult. Så jag blev nästan lite sur, så nu ska jag typ inte köpa spelet. Men det kom en sån här, jag fick ett mail, för jag har min önskelista på Steam. Och så är det över 20% rabatt, så
får man ju
mail, mail. Men då var det ju inte spelet som var nedsatt med 20%. De hade, det var Game of, alltså det var det här liksom special edition delen som var nedsatt. Så det kostade lika mycket som bara spelet. Då var jag så här, vad fan? Okay. Nu får ni ju skärpa er.
Jag köpte nog special editionen för jag har, men man får ju lite så här in game swag av att köpa den, men
don't care, men
nej.
Jag bara var så här, så då blev jag så här, det här känns inte okej. Okay.
Frågan är om det är dem eller om det är Steam. Jag vet inte vem det är som bestämmer över de här, hur det där funkar exakt.
Men jo, men jag gissar att det är alltså de har väl gett ut det här själva.
Jo precis, men jag vet inte hur det, alltså kan Steam sätta, kan man vara med i liksom så här vår rean utan att man själv har,
än sig. Det är det här jag
det
inte riktigt vet.
Det borde man ha, tycker jag. Jag vet faktiskt inte hur det funkar det där. Nej, jag är konstigt att se att Steam, skulle de i så fall täcka alltså,
nej, ingen aning.
Det blir märkligt. Ja. Eller att det där är något avtal som man skriver. Jag vet faktiskt inte hur det där funkar. Det skulle någon kunna, någon som har publicerat någonting på Steam någon gång kunna höra av sig och berätta hur det där ligger till. Men jag gissar att de är att man har ett säg i det.
Det borde man ju ha,
ja, jag tycker. Verkligen. Vi behöver väl inte fastna i det här. Nej. Men det är väl den stora vinnaren. Det är Death Stranding som har näst mest nominerade, ska vi säga, på 7, och Ghost of Yotei på 7 också. Okay. Faktum är att jag tror att då just nämnda Ark Raiders bara fick en nominering, vilket man kan tycka.
Ja, de hade en nominering ändå alltså.
Ja, jag tror att det är någon sån här multiplayer Shosan Heisan, de har ju lite sånt också. Sådär. Det finns ju lite roliga såna här. De har ju såhär, most anticipated game. Det tycker jag också är såhär. Det är en sån
jättekonstig, ja.
Tänk om Oscarsgalan.
Nu ska vi lämna ut ett pris i ett spel som inte har släppts än.
Nej, som inte ens vet om det kommer. Nej. Med tanke på industrin ser ut. Jag tycker det är väldigt roligt.
Superkonstigt.
Det är också roligt att Grand Theft Auto nu, jag antar att det har varit nominerat då 2 år i rad, med tanke på att det har blivit försenat nu med över ett år. Ja. Om det är något annat än det spelet som vinner, konstigt kan jag tycka. För få spel är väl
mer
hypade än det. Nog om det. Mm. Det var spelvärlden. I tv-världen så kan vi prata lite mer Death Stranding, för Kojima har fullt upp det. Han själv och hans produktionsbolag då, Kojima Productions, som har annonserat att de kommer att göra animerad serie av Death Stranding. Det har pratat lite om någon typ av seriefiering eller någonting i alla fall utanför tv-spelet. Mm. På det här. Nu blir det en animerad serie som kommer att heta Death Stranding Isolations. Mm-hmm. Disney Plus är det som kommer att visa det här, och den kommer inte att ha premiär förrän 2027.
Okay.
Så man är väl mer sådär, man har tryckt på knappen, nu kör vi, men det är en bit bort. Inte så mycket sagt om då vilka som ska animera, eventuellt röstskådespelare och hela den där biten. Mm. Men jag tror inte det kommer vara så likt själva spelet, så jag tror inte att det är de som har spelat sig själva eller som har haft sina lookalikes i spelet kommer nog inte vara inblandade i en animerad serie. Jag tror man gör något helt sido just för att slippa det hasslet. Känns det som.
Okay.
Netflix har också sagt att man kommer göra en svensk variant på det här Physical 100 som har varit en liten succé i lite andra länder.
Det är
man samlar massa fysiskt starka personer från lite olika grenar.
Mm-hmm.
Och sen tar man reda på vem som helt plötsligt liksom är starkast.
Okay.
De här 100 tävlar mot varandra i olika liksom styrke och uthållighetsgrejer. Och sen åker väl en ut per gång eller flera stycken. Jag antar att det åker ut fler i början.
Säkert.
Och sen så,
Ninja Warriors fast något annat.
Ja, lite, tänk mer att det är Ninja Warriors fast alla kör Hyrox eller något sådär.
Det
låter supertråkigt att titta på.
Verkligen, det låter helt
men i alla fall så är, om du känner dig att du är en jävla gymrotta eller någon ultramarar springa eller något, kan du kanske anmäla dig. För utöver då kända i profiler, så ska
så
man också ha med
vanlisar
också då, som på något vis, jag antar att man måste uppfölja vissa.
Såklart.
Det är väl några fysiska tester. Det är inte
det
så att jag skulle
någon audition
kunna
av någon slag.
Ja, precis. Ja. Jag med min pappakropp. Här kommer jag fixa, hörni. Undan, människor. Vi får se, men en helt svensk variant i alla fall.
Okej. Okay. Jag visste inte ens att det här fanns innan. Så,
oh. Har du inte hört någonting om det här?
Alltså?
Det har varit en liten snackis i andra länder. Okay. Tror jag. Fallout får ju en ny säsong. Drygt en månad bort. Det har kommit lite bilder. 17
kommer väl en trailer också?
Ja, precis. Drygt 17 december, så det är väl ganska exakt en månad, lite mindre, tills säsong 2 då har premiär på Amazon Prime. Jag har ju sett första säsongen sent av alla. Tyckte den var
helt okej.
Jag tycker att man fångar humorn som ändå någonstans existerar i de Fallout-spelen jag växte upp med. Mer kanske de första, mer rollspelsaktiga spelen. Mm. Ganska väl. Det finns ju något litet putslustigt över liksom 50-tals retrofuturismen och lite sådär. Så vi får se vad det kan tänkas bli. Men det är väl en Amazon-succé. Alltså, de kommer fortsätta att pumpa in pengar i det där. FX har också bekräftat att det blir mer Alien Earth.
Ja.
Har du sett det hela nu?
Nej.
Nej, det borde du göra.
Yep.
Det kanske är bland de bästa som har kommit i år.
Jag borde se den här Filibus också, eller vad den heter. Pluribus.
Pluribus.
Ja, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men precis, för den har jag hört väldigt mycket gott om, så den vill jag också se. Men alltså, serier är så jävla, det är sånt jävla antagande.
Ja, den har jag läst att det är kanske den mest, har det seglat upp som den mest tittade serien, tror jag, på Apple TV:s
i Apple TV:s historia.
Ja, okay.
Det är ändå ganska stort, en tanke att de har ganska
Severance
mycket som är väldigt
och,
bra.
Ja, men precis. Ja, som också har varit succéer liksom.
Inte så mycket sagt om då nästa säsong av Alien Earth. Man kommer att dra igång inspelning någon gång nästa år. Och Sydney Chandler då, som spelade huvudrollen, hon är klar för den nya säsongen.
Ja,
men det här är kanske ingen överraskning med tanke på hur den första säsongen slutar ju. Den har ju inte ett slut.
Nej,
se,
det är en tv-serie, så ja, det är klart den, det är däremot så är något som de måste sluta med. Det är att ha, alltså det måste komma en säsong varje år. Alltså jag vill typ inte börja kolla på tv-serier för att det är, men alltså
nej.
För det första, de har gått ner till 10 avsnitt och sen så kommer det inte ens 10 avsnitt varje år.
Nej.
Förut fick vi 24 avsnitt om året.
Ja verkligen. Nej, det var ju lite mer fabrik på den tiden.
Ja, jag vet att era budgetar nu är astronomiska. Men alltså varannat år eller vart tredje år, kollat på Stranger Things vart sjunde år eller vad fan det är nu
men
liksom.
Men jag tycker att det finns förmindrande omständigheter. Absolut. Med Stranger Things. De hade ju otrolig otur. Absolut. Under den inspelningen.
Men
det
behöver,
jag är mest
det här
imponerad att de har fått ihop det överhuvudtaget. Ja,
det här behöver, jag vet inte.
Nej, jag kan hålla med dig att så här, det här med att man släpper en liten så här filer.
Ja.
Och så är det så här, oh, det här flög ju. Och då är det först här, vi kanske behöver jobba på säsong 2. Och sen
men
börjar
även
när
det är liksom greenlight för fler, så är det så här, ändå att det är varannan, var tredje liksom. Det är inte okej.
Det är inte okej. Nej, men det finns väl ett såklart starkt argument för det. Särskilt också det här med att så här, saker och ting inte får sluta heller.
Nej.
Det är mer ett Netflix-problem kanske än på många andra ställen. Men jag håller med dig, det är lite märkligt kanske. Wheel of Time, som vi ska prata om nu, hade ju ändå en ganska bra produktionstid. Alltså det var inte något jätte
långt.
De spottade ur
det var varannat år
ganska
fortfarande. Ja. Det tog ändå 6 eller 5 år för de där 3 säsongerna att komma liksom.
Ja, det är ju också helt
bisarrt.
Helt sjukt.
Ja.
Rosamunda Pike i alla fall, som ju var en av huvudrollsinnehavarna. Hon har pratat lite nu så det här lite senare efter nedläggningen om den här det här äventyret. Kontentan är väl mer eller mindre att så här, tråkigt att vi la ner, men om det bara hade varit bättre från början hade det nog inte hänt.
Nej.
Hon är väl inne lite på samma sak som du och jag var inne på när vi pratade om det mycket också, att så här, över tid så blev det ju faktiskt bättre.
Ja.
Sen var det kanske inte fantastiskt.
Nej.
Men den tredje säsongen hade ändå kanske det bästa avsnittet som de någonsin producerat i hela. Och fler av de kanske bästa avsnitten.
Ja. Det var ju peak Wheel of Time.
Sen var det mycket som var dåligt.
Det var det fortfarande.
Också. Hon nämner också lite som förmildrande omständigheter här. Det får man kanske acceptera, att de hade problem. Det var ju covid.
Första säsongen var ju
det är covid-problem och strejker och sånt här som satt.
Och att han Matt hoppade av mitt under inspelning hjälpte de ju inte. Nej, för det fick de ju skriva om saker.
Precis,
för
det kanske inte hjälpte dem. Det får man ändå hålla med. Och det verkar som att hon genuint faktiskt sådär, tyckte att det här var och att det var ganska roligt att göra det mot slutet. Och hon själv tyckte att sådär, vi har någonting, nu är vi på gång med någonting. Så att kanske en eller två säsonger till kunde de kanske bjuda ut på för att se bara vad det hade, hade landat.
Sådana råd.
Det har de verkligen. Ja. Fan, ska de fortsätta och
så Jeff Bezos hade ju liksom kunnat betala det ur egen ficka.
Ja, han kan väl bara sälja en båt annars.
Ja, precis.
Så då har han finansiering liksom de kommande 4-5 åren.
Nej,
tråkigt men sant. Jag är rädd kanske bara att såhär, skräcken är ju nu om Sagan om ringen, historien här, det är väl en fjärde säsong som kommer där, va? Om den inte riktigt flyger nu heller.
Men de är fortfarande bundna till 5 säsonger.
Ja, precis, men det är också så här, är det ingen som tittar?
Gissar att det finns något vite annars.
Jag tänker inte så, men jag är mer att, så här, att ingen tittar, även om de nu gör 5 säsonger, det spelar ingen roll, men om ingen kommer att, eller att tittandet ganska kraftigt går ner i alla fall, att det får konsekvenser för fantasy på liksom vita duker, om vi ska kalla det här framöver. Och det är ju kanske skräcken.
Vi har ju det positiva att den här D&D-serien är ju nu greenlight för Netflix. Så att det finns ju i alla fall fantasy på gång. Och om den flyger så kanske det, då kommer inte det här riktigt spela någon roll liksom. Just nu är det ju liksom, vi har Wheel of Time, inte skitbra. Vi har Lord of the Rings, inte skitbra. Nej. Vi har The Witcher, inte skitbra.
Nej, baserat på det första avsnittet jag har sett av den nya säsongen.
Och förra säsongen.
Det har ju inte varit. Jag har ju inga förhoppningar. Även om det skulle vara 10 gånger bättre än den förra säsongen, vilket inte tror att det är, så kommer det fortfarande inte vara särskilt bra.
Nej, precis. Så fantasy ligger ju dåligt till just nu. Harry Potter är ju på väg. Det är ju inte riktigt sån fantasy, men det är ändå jag tror, i fantasy.
Nej, och jag tror liksom, att det är ett sånt jävla mycket säkrare kort.
Absolut, alltså det, men det kan gå åt helvete det också.
Jag har svårt att se hur de ska fucka upp det. Jag säger inte att det här kommer bli liksom det bästa alltså någonsin, men det står på en ganska stabil grund.
Absolut, det gör,
ändå.
Det gör.
Och jag vet inte hur liksom mycket kreativa friheter man kan ta sig där, eftersom det liksom redan finns ett facit, så att säga.
Fast även med det så kan det vara, du vet, det kan vara så dåligt skrivet och dåligt regisserat. Alltså, det kan ju fortfarande vara bajs.
Men barnen kanske är liksom Birborka son hela bunten.
Ja, jag menar det.
Nej, det är ju roligt.
Jag menar, det finns ju adaptioner på fantastiska verk som är skitdåliga. Det händer ju liksom. Även fast det finns ett verk som är väldigt bra.
Ja, sant.
Kolla I Am Legend.
Ja, nya Running Man verkar också vara en sån här.
Ja, men det verkar vara lite vattendelare, jag hör väldigt mycket så här.
Arnold-filmen, ska vi säga, är ju bizarr. Jag växte upp med den.
Den är
ju
underbar, fast för att den är så dålig så att den blir bra liksom.
Lite så
den
mycket Arnold.
Den inverterar på något
sätt. Sen är det kanske som du säger också, att så här, man är väl aldrig sämre än sin senaste succé på något vänster. Så att så här, om någonting flyger, då blir det hett igen. Så det kanske är så. Det handlar väl om att någon ska våga. Det finns ju väldigt mycket bra fantasy där ute och att ta sig an i alla fall.
Herregud,
så är det väl. Brandon Sanderson har ju nämnt. Han är ju skeptisk själv sådär.
Ja, så jag tror att det kommer nog vara svårt.
Ja.
Jag tror han har för mycket åsikter. Han vill att det ska göras.
Jag tror att han har en väldigt tydlig vision över hur han vill att en tv ska se ut.
Precis.
Vilket kanske är bra, men inte kanske jättebra heller.
Alltså det är väl bra på ett sätt, för det kommer aldrig bli något skit, men det kommer kanske aldrig bli någonting.
Det ska ju också gå att göra det tv-mässigt.
Alltså någon. Sen typ så betyder ju inte att han har rätt. Det kan ju vara, hans idéer kanske är helt bananas.
Ja, och framförallt så här dyra och dumma. Ja. En sån här oväntad tv-succé de senaste åren som vi tror ingen av oss har sett. Jag tror att när det här pratades och visades upp första gångerna, så var det mest så här, varför gör man det här? Men det har ju tydligen flygit. Det är den här Twisted Metal-serien.
Just det, ja, men jag såg några avsnitt och den var helt okej.
Det är ju Peacock, va? Så den går ju på Amazon här i Sverige.
Är det? Ja, det kanske är
Amazon har det. Men det är en Peacock-produktion tror jag i USA. Han som har gjort det här, Michael Jonathan Smith, har hoppat av. David Reed tar över nu och ska göra då den kommande tredje säsongen. Han har ju gjort The Boys och Supernatural, så att det är ju ganska bra sådär saker. Och det här verkar ju vara lite av en... det är Peacocks största succé någonsin. Nu vet inte jag vad liksom det betyder rent konkret. Jag kan inte säga vad de mer har haft i sitt stall sådär. Men det är ju...
Men som sagt, jag såg typ 2 eller 3 avsnitt och det var, eller något sånt, och det var så här, jag tyckte ändå att det var det var mycket mycket bättre än vad jag trodde det skulle vara. Det gick in med väldigt låga förväntningar, och jag tror jag slutade kolla för att, du vet, så här, typ, jag tror typ House of the Dragon nya säsongen började och då var det att jag kollade på det istället när jag hade tid över eller någonting.
Jag förstår. Det är så mycket som jag...
Sen vet jag inte om det är så här, wow, det här är värt för mig att lägga tid på, men det var ändå inte dåligt liksom.
Nej. Årets så här stora grejer när vi ska summera 2025 kommer ju vara de här Labubu. De här töntiga dockorna som
folk köper och har hängt på sina väskor.
Jag vet inte, och det har varit... mycket rapporter om att man desperata föräldrar som inte riktigt känner att de vill lägga flera tusen kronor på en sån här till sina barn och köper någon billig Temu-variant istället, och sen är de supergiftiga för att det är billigt. Och här har man ju bara gått och undrat så här, oj oj oj, vad är nästa grej? Och nästa grej är ju att det förmodligen då kommer att bli en film. Det är Sony som har köpt rättigheterna av då, det är något kinesiskt då bolag som äger rättigheter, som då har tagit fram de här Labubu. Inte så mycket sagt mer än att de har rättigheterna nu, om de då ämnar att göra en animerad eller liksom en spelfilm. En spelfilm hade jag nästan velat se, med tanke på hur de här dockorna ser ut. Det blir någon sån här onda dockan 2.0 om någon slag, hoppas jag sådär.
Men är det barn som köper det här?
Jag tror att man har marknadsfört det ganska hårt här med liksom svenska influencers.
Är det svenskt?
Nej, det är kinesiskt. Men jag tror att man då, de har väl tagit hit det, köpt skitdyrt sånt här, och som med allt annat då, barn är ju inte så jävla smarta, och influencers, särskilt som har en lite yngre publik, har ju inte kanske alla en helt superbra moralisk kompass. Nej. Och på den vägen har det liksom exploderat. Ja. Jag har sett lite såna här dockor som hänger på så här liksom väskor. Det är någon statuspryl.
Ja, de är skitfula. Det blir med allt.
Jag fattar inte, det är en sån grej man köper och sen kommer man glömma bort den där om ett halvår.
Det är som pentroll.
Lite så. Pentrollen var fan coolare.
De var inte snordyra heller.
Nej, men jag vet inte vad motsvarigheten är när man själv växte upp så här. Det var inte på liksom de här de liksom ekonomiska...
Vi höll på med hockeybilder och pogs.
Ja,
liksom.
Precis. Det, vet jag, det existerar väl fortfarande kanske.
Till viss del.
Ja, Magic-kort.
Ja, ja, precis. Ja. Doom Troopers.
Doom Trooper, ja.
Ja. Som var svenskt.
Ja, ja. Jag har ingen aning. Men Sony i alla fall. Vi får se om de gör något bra utav det här. Jag har ingen aning vad det kan tänkas bli. Det kom lite roliga trailers också. Det kom en trailer för en ny film som heter Cold Storage. Den här verkar... Det här såg faktiskt ganska roligt ut. Det är Joe Keery i huvudrollen, alltså Stranger Things.
Ja, ja, ja.
Och Liam Neeson som spelar mot varandra. En tjej också som heter Georgina Campbell. Jag vet inte, jag tror hon har varit med i den här Barbarian, men jag har inget, jag känner inte igen den här sådär.
Ja, ja, men precis. Hon är huvudpersonen i Barbarian. Ja. Precis. Ja.
Det här verkar vara de två. Alltså det kändes lite Stranger Things det här. Det är roligt att så här Joe Keery gör det här, eller så är han bara typecastad nu. Men de verkar han och då Georginas karaktärer verkar de jobbar på något lager.
Okay.
Där de typ hittar in till något annat dolt lager där staten har haft någonting lagrat.
Aliens?
Typ, snarare något så här zombivirus.
Jaha, okej. Okay.
Som släppts lös. Ah. Och Liam Neeson är även någon typ av statlig CIA-snubbe som skickas in för att försöka lösa,
mörklägga, typ.
För att försöka lösa det här på något vis. Okay. Alltså, det är ju en komedi det här.
Ah.
Så ganska kul. Det kan nog vara en ganska rolig... Alltså, inget unikt, men det verkade som att man inspirerat så mycket så här, små saker genom åren. Jag tänker på den här, vad heter den då? Gamla David Duchovny film Evolution.
Ja,
typ,
ja,
så här.
Ja, okay,
alltså, det känns lite på den nivån.
Ah, okay, okay, okay.
Sådär. Mm. De stöter på konstiga utomjordingar och roliga saker händer. Okay. Liksom. Här är nog, här driver man ju med zombie-grejen. Det verkar vara några svampar också från början. Alltså, jag tänker på
Last of Us.
Last of Us. Alltså, det finns ju mycket kul här att ta av.
Skrivet av David Koepp. Det är ju han som, vad är det? Mission Impossible, den första, Jurassic Park.
Mm.
Lite annan skit.
Det här såg ju helt annorlunda ut än de sakerna.
Men det är skrivit.
Ja, det såg, jag tyckte det såg ganska roligt ut här.
Mm.
Det kom en sista trailer också för Avatar. Den är bara någon månad bort här nu. Fire and Ash.
Det
kan bli den längsta Avatar-filmen någonsin. Ja, nu vinkar de här. Var utanför studiofönstret ska vi säga. Längsta någonsin. Jag vet inte vad det betyder, men den kommer vara en 7-8 timmar då.
Ja, precis. Ja, för det är ingen riktigt som har nått 3 timmar, tror jag. De ligger väl på så här 2:40, 2:50.
Ja, jag har ju fortfarande inte sett den här förra. Och jag är ju fruktansvärt ointresserad av det här också.
Det är samma film.
Ja.
Alltså det är exakt samma film.
Det är Pocahontas eller...
De gör bara exakt samma sak igen.
Ja.
Fast de har lagt in... typ 1,5 timme av naturdokumentär mitt i filmen.
Men det är fortfarande Sam Worthington och så.
Och Sigourney Weaver.
Hon
och
är med också.
Vad heter han? Som var bad guy i första filmen. Han dyker upp igen och är bad guy.
Dog inte han?
Jo, exakt. Men du vet, plott.
han
är ju en avatar nu. Alltså, han har, alltså,
han också med en
kropp i död, men han lever vidare i en...
Var det någon som så här svans låg med honom?
Exakt. Ja. Jag kommer inte ens ihåg hur de förklarade bort det, men ja. Ja, så det den är bedrövlig.
Det är så roligt att hela liksom deras stam och hela grejen med hon pratar med djur bara uppbyggt på något konstigt så här tidelag. Det är så jävla märkligt och ingen tycker att det här är konstigt.
Nej,
märkligt.
Beror på hur man presenterar saker.
Ja, så är det väl kanske. Det ser väldigt mycket ut som
kolla vad Game of Thrones gjorde med incest.
Det var faktiskt många som ändå blev lite chockade.
Ja. Till en början.
Till en början kanske. Ja. Det kom en trailer också för en ny, jag vet inte, det verkar också vara en komedi. Det här är Gore Verbinski, hans nya. Han gjorde ju Pirates of the Caribbean.
De tre
liksom
första, ja. De bra
men
filmen.
De var bra.
Ja, exakt.
Ska vi väl säga.
Och sen gjorde han ju Rango. Och han gjorde ju även den här Cure for Wellness som inte var jättebra tyvärr.
Det är väl han som har en skådespelerska dotter också, va?
Mycket möjligt.
Som är ganska duktig, heter inte hon Verbinski, skitsamma. Ja.
Han är en väldigt bra visuell regissör. Jag gillar honom. Han gjorde väl också... Vad? Hard Candy han? Med...
Alltså gamla...
Med, vad heter hon som är en han nu? Fan, Juno.
Aha,
skådespelaren.
Ja. Jo, det kanske var han.
Det kanske...
Jag vet inte. Nu är det nördigt googlar-podden igen här.
Nej, förlåt. Det var inte Gore Verbinski. Så, never mind. Hard Candy var med Elliot Page.
Ah, okay.
Väldigt bra film för övrigt, men
ja. Den här är, såg ju som du säger, visuellt slående också. Det är Sam Rockwell i huvudrollen. Och det verkar handla typ om att, jag vet inte, det är någon snubbe som kliver in på någon så här klassisk så här amerikansk diner. Ser väldigt konstigt ut och bara så här: "This is not a robbery, I'm from the future." Och sen verkar det liksom ta fart. Det verkar handla om typ att han ska rekrytera någon och föra den personen till någon typ av rätt tid för att troligtvis rädda världen.
Okay.
I don't know. Jag gillar typ Sam Rockwell.
Jag älskar Sam Rockwell. Sam Rockwell är fantastisk.
Sådär. Så att, vi får väl se vad det här kan tänkas bli för någonting. Kolla på trailern. Jag fick en ganska... Det är också skönt att så här, jag fattar inte alls vad det här handlar om. Vilket också var så här... Fan, det här blev jag lite nyfiken på. Den heter Good Luck, Have Fun, Don't Die heter filmen. Bara det är ju en fantastisk ett fantastiskt namn på en film.
Verkligen. Vi ser Michael Peña i en roll också. Hon Sassy Beats,
ja,
som var med i Deadpool 2, va?
Ja, precis. Det är hon som har tur, va?
Exakt. Och Juno Temple har varit med i massa saker. Barnskådis från början.
Spana in. Ja, inte hon. Fasken var hon? Nej, jag tycker jag känner igen henne.
Ja, hon har varit med jättemycket, ja. Har nog sett henne i annat.
13 februari har den här premiär i alla fall. Ingen aning om det här går upp på bio i Sverige. Man vet inte vad som går upp på bio i Sverige längre. Det är omöjligt att veta.
Omöjligt att veta, men annars lär vi få den på någon form av streaming förr eller senare. Den här har ju fått rätt bra recensioner så här långt. Den har visats på någon festival. Precis. Men ja, det är nästa år som är den officiella releasen.
Ja. Och det kom en serie också för liksom MGM. Det är ju Amazon som äger dem. Det är deras nya liksom nästa stora projekt. Som återigen då är en filmatisering på en utav Andy Weirs böcker.
Just alltså, det, Project Hail Mary.
Just det. Ja. För den som inte då känner till det namnet, det är ju alltså han som skrev The Martian.
Precis.
Som ju blev en fantastisk film här för
fantastisk
några
bok.
År sedan.
Ja. Också.
Bra bok, jättebra film. Återigen då, han har ju tema, han skriver ju om rymden.
Ja, men han är ju rymdnörd.
Han är rymdis.
Ja.
Den här verkar väl dock kanske vara lite mer spacad än, alltså även om The Martian någonstans så här, det är mycket science fiction i den och det är mycket som väl inte skulle funka på liksom i verkligheten.
Den är baserad på alltså,
teorier i alla fall.
Teorier, om, ja, men precis. Så här, och man har ju lyckats odla potatis i jord från Mars.
Ja, så att det här, tekniskt sett så går det ju, men sen, det finns mycket annat där.
Absolut. Med, som
men det är en otroligt bra film. Ja. Det är någonting bara så där. Jag vet inte, men det är Matt Damon kanske som liksom är. Även om han är väldigt bra i den filmen så hade jag nog... Jag hade typ hellre sett Ryan Gosling i den filmen som nu spelar i den här filmen.
Ja.
För det är någonting med Matt Damon bara, jag vet inte.
Jag
tycker han är jävligt endimensionell.
Det. Damon sådär. Är Damon. Liksom.
Han är Damon, ja. Och det funkar kanske i den här filmen, men jag vet inte. Jag tror att den hade blivit... Det hade varit en sån här riktig som man pratar om, tror jag. Men det hade varit någon annan.
Mm.
Det är bara min känsla av den.
Ja, men jag tror att det hade gått bra om det var någon lite okändare, kanske.
Så kanske, ja. Det hade kanske varit bättre.
Tror jag.
Så. Men det här verkar ju ganska roligt också, men mycket mer spaceat, om vi nu ska använda ett rätt ord. Det här verkar ju handla om Ryan Gosling. Han är någon typ av rymdexpert. Vet inte, han är bra på någonting om rymden.
Han är väl inte ens astronaut. Han är väl någon...
Nej, han är någon lärare av något slag.
Ja, men
alltså, han verkar vara professor.
Som av misstag hamnar i rymden.
Ja, alltså, solen är på väg. Inte att slockna, men något är på gång. Mm-hmm. Någon katastrof i alla fall. Han skickas upp i rymden för att lösa detta.
Ja, är det så det är? Jag hade att han hamnar där av misstag. Men
det var känslan i alla fall av den här trailern. Och stöter kanske också på någon typ av... Möjligen utomjordiskt liv. Eller, jag vet inte riktigt. Det ser ut som det i alla fall. Och verkar som det, men sen vet inte jag hur det här har klippts ihop eller någonting. Jag blev ganska taggad på det här i alla fall. Men framförallt för att jag tyckte att The Martian är väldigt bra. Och jag gillar fan Ryan Gosling.
Ja, Ryan Gosling är bra.
Han tycker jag är väldigt, väldigt bra. 20 mars har den här premiären. Så det är vårkanten här någon gång. Sen vinter. Jag har ingen aning. Det känns som att det kommer bli riktigt så här pissvinter i år.
Ja.
Sen kommer det bli skitdåligt väder i mars. Den här känns kanske snarare som att den borde gå upp på biografer.
Det tror jag.
Det är MGM och det är Amazon och det är skådespelare. Det är baserat på en bok som tidigare gjort en succé.
Jag tror den här Good Luck, Have Fun, Don't Die också kommer gå upp på bio i Sverige. Det känns som att det är den den, av den kalibern.
Ja, det kanske är så i alla fall. Det kommer en första liten trailer också för Disneys nästa sån här spelfilm. Moana, eller Vaiana. Anledningen till att den heter det är ju för att det är någon porrskådis i Italien som hade det namnet, och hon copyright-claimade det. Det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Bara det.
Det var ju picture by picture. Alltså det var ju...
Exakt, jag vet inte varför man gör det. Nu gillar jag Vaiana. Jag tycker
jag gillar den filmen jättemycket.
Är fantastisk.
Precis, men den kommer ju inte vara bättre här. Det kommer vara samma.
Ja.
Så jag vet inte varför jag ska se det här.
Nej, jag vet inte riktigt heller varför man gör det här. Men Dwayne Johnson får nu spela den här
igen.
På riktigt, verkar det som. Alltså han gör ju rösten i.
Precis.
Ja, ingen aning.
Däremot så tyckte jag hela filmen såg typ CG ut ändå, även fast den ska vara live
action. Ja, alltså man har gjort det. Det måste ligga något filter.
Nej, jag tror bara att allt är bluescreen och sen är det dålig sån här color grading.
Det är nog kanske det.
För man color grader ju sen live action grejerna för att se ut som den dåliga CG:n, så att det liksom inte...
Ja, det är jag tyckte också att det
ser allt ut bara som bajs.
Stack ut. Den här kommer gå upp på biograf i alla fall. Den här kommer gå i Sverige. Det är en sån här sommarfilm då nästa år. Jag är inte jättepepp. Se den animerade filmen. Lyssna på soundtracket som är magiskt. Sen läckte det ju också här. Först kom det ju lite sån här smygtagna bilder, och jag vet inte om det här var en reaktion på det, för sen fick vi också lite, eller typ två stycken riktiga bilder, men det är då från den här då inspelningen av den här kommande Zelda-filmen.
Mm, just det.
Fy fan vad jag inte är pepp på det. Jag tyckte det såg så jävla tramsigt ut.
Jag vet inte. Baserat på de bilderna så kände jag inte att jag kunde göra det. De sitter i en jävla gräs. Jag tror inte att det här kommer vara jättebra, men jag kommer ju se det. Mm. Jag behöver dock mer för att säga om jag tror att det här kommer vara bajs eller inte.
Jag tänker också så här, åtminstone nu kan någon säkert bli arg här, men jag som växte upp med egentligen de så här klassiska Zelda-spelen, alltså de första till Nintendo och SNESens, alltså jag tycker fortfarande att Link to the Past till Super Nintendo är typ ett av de bästa spelen som kanske har gjorts. Period. Jag skulle göra en topp 10-lista, det skulle vara med utan tvekan, tror jag. Men Zelda i alla fall för mig, nu vet inte, jag har inte spelat de här senare då, som tydligen också ska vara väldigt, väldigt bra. De är ju Nintendo-exklusiva. Jag har inte haft någon av Switcharna tyvärr,
men jag provade att spela det här första Switch-spelet. Det där när man är svärden går sönder hela tiden. Inte min typ av spel.
Okay. Det är ju mer liksom open world, 3D-person nu, så det, från det här isometriska, och sen gick man ju mer till någon konstig, jag vet inte riktigt vad det är, första persons, tredje persons i liksom 64-spelen som jag hatade. Både de spelen, Ocarina of Time och Majora's Mask, framförallt Majora's Mask som är väldigt mörkt sådär, men, och många som tycker de är fantastiska. Det kanske har att göra med att man växte upp med den. Jag tålde inte vad man gjorde med Zelda i de spelen.
Jag var inte fan av dem heller.
Verkligen inte, det ska vara isometriskt. Men min poäng kanske var lite så här att jag vet inte hur det översätts till film. För mig har ju någonstans de tidiga i alla fall Zelda-spelen, de har ju liksom berättats väldigt mycket utan så mycket konversation. Sådär. Alltså jag menar, Link pratar ju inte.
Nej, i princip. Det är bara folk som pratar till honom.
Till honom, ja. Sådär. Och det är liksom de här... Så väldigt mycket de här så här feerna pratar med ljud. Det har ju varit nästan någon simlish. Alltså det har varit väldigt, man har kunnat bygga en väldigt fin berättelse som man ändå känner någonting för med de ganska liksom enkla medlen. Jag vet inte riktigt hur det här översätter sig till en film, för att en stor grej i filmer i alla fall, om man inte gör stumfilm, är att det faktiskt ska vara en konversation här.
Ja, och jag tror
och jag
också,
vet inte riktigt om det kommer att flyga för mig.
Jag tror också att det finns en hög risk för att det här blir väldigt generisk fantasy bara.
För det
är ju rätt generiskt. Alltså så här, på ytan är ju Zelda, alltså storymässigt är det ju ganska generiskt.
Men så här, Chosen pojke räddar prinsessa från slott.
Det som har gjort spelen riktigt bra är ju liksom gameplay, och det har varit lite innovation. Nya Zelda-spel liksom. Det är som Mario. Mario är ju inte, Super Mario-spelen är ju inte bra för att det är en bra story.
Nej.
Det är väldigt bra gameplay. De är skitbra på det de gör. Och det är väl lite det som egentligen är Zelda. Zelda har haft mer story som har fungerat och har varit liksom engagerande, men det är fortfarande
gameplay.
Den är
ju supergenerisk, då har jag rätt i det.
Alltså du kan ju spela hela Link to the Past utan att egentligen läsa story.
Nej, du fattar ju ändå vad det handlar om.
Ja, precis. Det är ju roligare att springa omkring i världen och utforska och du vet hela den där biten. Så jag vet inte hur det här liksom ja.
Nej, och jag inbillar mig inte, även om jag inte har spelat då senare, egentligen något Zelda-spel efter dem på 64an, så inbillar jag mig fortfarande inte att så här, nej, det kanske inte är superstory-drivet. Jag ser ju inga, jag har ju tittat på gameplay-videos typ på YouTube från de senare Zelda-spelen, där det mer är rolig spelmekanik det handlar om, snarare än att någon gör en breakdown över den fantastiska loren.
Ja, jag menar, alltså, ja, men exakt.
Som man kanske ser både och typ i Elden Ring, man får lite av varje. Sådär. Jag vet inte, jag fattar ju att det görs film på det, men jag fattar samtidigt inte varför.
Jag fattar inte varför det har tagit så lång tid. Nej. Det borde egentligen ha hänt för länge sedan. Men det är nog Nintendo som har nog varit lite så att de inte vill att...
Är det kanske efter framgångarna med de senaste Mario-filmerna de har fått så här blod and tand här?
Kan vara.
Sådär. Ja. Vi får se. Det kanske blir skitbra det här.
Det kanske sitter någon liksom manusförfattare regissör där som bara har en svinbra...
Brunnit för det här.
Ja, och som har en svinbra idé. Ja. Vem vet? Det får vi ju se.
2027 i alla fall, våren.
Så det kommer 2027. Något som 2027 kommer att vara ett jävla... år där bara allt kommer just nu.
Det blir tätt. Mm. James Bond ska vi prata nu. Det ligger ju helt i händerna nu med oss. Amazon, de har ju inte bara liksom ägandeskapet nu till majoritet, utan de har även den kreativa ägandeskapet av det numera. Och det har gjort att det är massa saker på gång. Vi får ju det här spelet som kommer vara liksom Hitman, fast det heter James Bond ungefär. Ja. Som har visats upp, som ändå ser ganska roligt ut. Och de verkar ha verkligen speedat upp nu arbetet på en kommande James Bond-film. Det har aldrig tagit så här lång tid mellan två Bond-filmer. Som har gjort nu sen då senaste Dan Craig. Det är rekord här nu i tid. Och då har man ju fortfarande inte ens hittat en ny James Bond än.
Ja, det är ju lite crazy.
Aaron Taylor Johnson har ju varit favorit väldigt länge. Sen kom ju den här bedrövliga Craven the Hunter-filmen. Och då verkar det som att det var många, framförallt på produktionsbolaget där, det är väl E.ON då från början, men Amazon som så här: det här kanske inte är så bra då, att nästa grej han gör är ändå en ganska stor grej som James Bond. Så att han seglar lite ifrån då den här favoritskapet. Nu har brittiska då bookmakers en annan person som har seglat upp i toppen. Jag är inte helt övertygad heller, men det är Callum Turner. Han var med i den här den här
han var ju med i
Masters of the Air, tänkte jag på framförallt.
Masters of the Air, men han var väl också med i var inte han?
Han är med i den här fantastiska Vidunder också. Jag vet inte vad han spelar där, om jag ska vara helt ärlig, men han har alla de filmerna.
Fantastisk Beasts, just det. Han var med i båda dem, det kommer inte jag ihåg. Han var med i Assassin's Creed-filmen, det kommer jag inte heller ihåg att jag såg honom i.
Jag tittar lite på, alltså han har ju lite den här...
Ja, men han kan nog vara Bond.
Ja.
Det tror jag.
Han är ju britt framförallt, det är ju väldigt viktigt. Det pratades ju om att så här, man skulle ge det till Timothy Chalamet eller någonting sånt där innan.
Också.
Ja, men att just så här... Då var jag så här, det här är ju helgerån om du ger det till Chalamet. Framförallt är han alldeles för ung och han är väl amerikan.
Ja, dessutom. Han ser alldeles för...
Han är för snygg.
Han är för pojkig. Ja. Det funkar inte.
Jag vet inte, han är ju... Han har ju verkligen ett litet så här... För mig tycker jag åtminstone att så här... Jag tycker att James Bond ska ha någon så här klassisk, stilig look. Om vi nu ska betygsätta folks utseende här. Men det är en stor del i James Bond. Tycker jag. Jag vet inte, han ser väldigt så här brittiskt fulsnygg ut. Och jag vet inte riktigt om jag tycker att
Craig
det...
också. Eller?
Kanske.
För Craig kändes ju inte så här så stilig när han blev castad.
Han är ju inte klassisk, han är mer Roger Moore liksom snygg.
Nej, precis. Eller Sean Connery.
Ja.
Men jag tyckte ju alltid att han kändes lite mer som en så här thug.
Ja.
Och det funkade ju ändå. Ja, men jag tror att Callum Turner kan nog funka.
Han är för övrigt, han är ihop med Dua Lipa, så att uppenbarligen så är det ju, de kommer ju få snygga barn, kan jag säga. vi får väl se. Han är ju knapp favorit då enligt bookersna. Jag vet inte om de har fått nys om någonting. Men han har passerat i alla fall då Aaron Taylor Johnson som då favorit.
Så han ska alltså inte betta pengar på då, för då får man en liten return.
Precis. Ja. Men samtidigt är det ju kanske störst chans då att du får tillbaka pengar då överhuvudtaget. Det är inte så att det är liksom att han, det är så här 0,01 gånger pengarna, utan det är väl lite mer än så. Varför man överhuvudtaget betta på det här?
Nej, det är jättekonstigt. Men folk med spelberoende bettar på allt.
Ja. Och Det har ju också tagit fart i att Denis Villeneuve ska ju göra nästa Bond-film. Det är ju klart.
Det är så tråkigt att han ska göra det.
Jag
tror att han kommer säkert göra en jättebra Bond-film. Det är bara det att jag tycker att han är intressant och han skulle kunna göra någonting mycket intressantare. Alltså så här, Bond, det kan en dussin regissör göra. Det har... Vem som helst kan göra en Bond-film, för det kommer vara så producentstyrt ändå.
Ja.
Bla, bla, bla. Vi har fått massa Bond-filmer. Visst, vi har fått massa bra Bond-filmer utav kända regissörer, men vi har fått också massa bra Bond-filmer av mindre kända regissörer. Så att jag tänker så här, Denis Villeneuve är ändå en av de människorna i Hollywood som är, börjar bli lite åt Christopher Nolan-hållet. Han kan säga, han kan... jag vill göra det här, och då kommer det bli gjort.
Här är
Bond
pengar.
Kommer bli gjort ändå.
Ja, sant. Ja. Jag undrar bara, men jag tänker att det är en sån här grej att Amazon nu som, och det får man ändå krädda dem för, att de så här går ut och visar musklerna.
Absolut.
Med att så här, det är någon väldigt etablerad, alltså, som du säger, alltså, de senaste åren så är det väl, han är ju där uppe bland, alltså, de som, det är inte så många som har den makten.
Nej,
det är ju
han. Stora,
ja, men det är några stycken idag, det är en 4-5 stycken liksom som har den makten.
Ja.
Så jag tror att han kan göra ett ganska han är ju jag bra, tror han är också. Jävel på att berätta historier.
Det är han,
och det kanske det kan man väl säga vad man vill om att så här, handlingarna, om vi tycker att handlingen i Zelda är generisk och tråkig, så är det är ju få Bondfilmer som sticker ut med någon typ av fantastisk handling genom åren. Det ska vi vara ganska ärliga med.
Nej.
Det är väl så generiskt det bara går.
Ja, ja.
Och oftast är det ju till och med sämre än det. Det är så här, någon typ av ond människa som är ond bara för att den är ond ska göra något ont.
Ja, eller för att Bond har varit dum mot honom i förflutna.
Ja, James Bond rycker ut för att se till så att den här onda saken inte händer.
Ja.
Och sen däremellan så är det en snygg brud som han ligger med. Det är ju liksom formulär 1A för Bond-film
ungefär. Alltså, formatet har vi inte ändrat jättemycket på den.
Nej, alltså det är till och med Craig-filmerna var ju. Även om de kanske blev lite mer sådär gritty och mörka.
Ja, och att man faktiskt hade en storyline som man liksom... Ja.
Precis.
Fortsatte, byggde vidare på.
Nej, jag hoppas att han, och det är som sagt, och tydligen så är han ju helt färdig nu då med Dune 3 inspelningen.
Ja, det är redan klart.
Ja, så att nu då, det är därför det här tagit fart och trummar.
Okay, ja.
Så att nu då, det är därför nu är det ju Bond som gäller, för det blir hans liksom nästa projekt.
Ja,
då.
Ja.
Så att det tar väl inte jättelång tid då innan det avslöjas någon typ av skådespelare.
Nej,
här.
Det lär väl komma snart. Men då undrar jag om Denis Villeneuve är liksom med och får bestämma här.
Det hoppas jag, det borde han få.
Ja, jag vet inte. För förut har ju alltid det nästan annonsats innan regissörer och sånt.
Jag antar att han har ett säger här. Det var väl därför som alltså det pratade så mycket om Chalamet då. Efter då att han, det blev officiellt att han, de har ju varit in relationship och hej, och han verkar gilla honom och sådär.
Ja. Nej, det hade varit helt fel.
Nej, jag gillar inte alls den. Då tänker jag aldrig mer titta på Bond. ni hörde det här. Vi pratade ju Star Trek. Var det förra veckan, man?
Det var det kanske.
Det är ju nya Overlords ju hos Paramount numera, och sånt är ju bra, för då tittar man igenom vad man har för starka varumärken och så skakar man liv i det, för man tycker att det är förhoppningsvis är kul att tjäna pengar. Nu har det kommit lite mer kött på benen kring detta, och det är då att de som har ansvaret då för att skaka liv i Star Trek igen då är Jonathan Goldstein och John Francis Daley.
Mm-hmm.
De ska skriva och regissera, och de här har bland annat gjort då Spider-Man Homecoming, och det var de som gjorde den här Dungeons & Dragons-filmen.
Ja, de skrev Homecoming.
Ja,
de regisserade och skrev Dungeons & Dragons Honor Among Thieves.
De är väl någon sån här, de kommer väl som en duo på något vis.
Lite så.
De här två. Det är ju en innegrej i Hollywood numera. Säger man vill. Homecoming är väl, Spider-Man-filmen har ju varit jättebra allihopa. Jag gillade Dungeons & Dragons för vad det var. Det verkade ju också som att det blev ju en sleeper hit för Netflix. Det var väl en av deras mest sedda filmer det året när de...
Ja, men precis. Det är väl därför
de floppade ju på biograferna.
Precis, och det är väl kanske därför Netflix också då köpte upp den här tv-serien som ska bli
just det.
Dungeons & Dragons tv-serien.
Att det finns ett, ja, fan, Dungeons & Dragons är väl hetare någonsin.
Ja, precis.
Så att...
Sen är återigen Star Trek som film en dålig idé.
Det här gick vi igenom förra. Men
förra
det var ändå någonstans, jag blev överraskad av det här.
Ja.
Jag tyckte det
Nej,
var
men det är också att de inte tänker, de har ju sagt att de inte tänker ta avstamp i något av det etablerade.
Nej, men nu liksom det clean är clean slate här, vi börjar om på nytt.
Och det är ju ett perfekt tillfälle för en tv-serie.
Ja, det är roligt att det är så här, att det är Pinen då som någonstans är någon gemensam nämnare här. Att Chris Pine är gemensam nämnare här.
Men ska han vara med?
Nej. Men bara att de jobbade med honom och nu gör de Star Trek och han var. Det är någon roligt.
Men det betyder ju också att deras Dungeons & Dragons filmuniversum är dött. För det är ju båda... Det är väl Paramount som gör Star Trek-filmen också, är det inte det?
Paramount gör Star Trek, yes.
Exakt, och det var de som gjorde... Dungeons and Dragons också.
Ja, den antar jag att de har skrotat helt
och hållet. Så det blir inga mer Dungeons. För det var ju ändå, de hade ju option på alla skådisar för 3 filmer.
Mm. Det är konstigt att ingenting. Man inte då, när man såg att den ändå flög. Det var väl ett perfekt tillfälle läge då att bara köra. Ja, det är konstigt. Men, ja. Jag tänker att man kanske redan någonstans, de har väl också, man lägger väl någon typ av budgetar för året, ja. Vad man ska satsa pengar på, och precis. Då gick det inte att göra det för att man får inte helt och, enkelt. Ja, alltså, det finns en massa sådana problem också. Jag är väl, som alltid, någonstans initialt, jag är ju mer pepp på det här än en kommande serie i alla fall. Det ska jag ju vara väldigt tydlig med.
Men precis. Ja, precis. Alltså de här jävla... Ja, de som... Ja,
den här Academy nu, jag vet inte riktigt, den har väl premiär här snart. Jag tror inte alls på det.
Nej.
Du har fortfarande inte sett den här Predator...
Nej,
filmen som kommer. Peter gillade ju den.
Har inte hunnit med den.
Dan Trachtenberg då, som ju har varit ansvarig på det här senaste, det har vi pratat om. Han har pratat lite om nu vad framtiden är här.
Mm.
Och att han, det är väl en illa dold hemlighet, och det har han väl bekräftat nu också, att så här, planen framöver här är väl att på något vis gifta samman då Alien och Predator.
Mm.
Vilket man ju redan har gjort, alltså just att det är de här Weyland-Yutani-synt som springer runt i den här Badlands. Alltså att det, liksom, det är ju en hint om att de här två universerna...
Men du har också sett Badlands?
Nej, jag har inte sett den, men jag vet ju att det är ju uttalat att de är Weyland-Yutani. Det sa jag från början, tror jag.
Okay. Jag har inte läst på om det. Liksom.
Och att så här, han nämnde i alla fall att han växte upp i alla fall med den här liksom Alien Predator-filmen som kom då, som ju var ganska crappy, men han gillade den. Men det är väl en sån här... Man ser rätt ålder.
Precis. Han hade älskat den om jag såg den när jag var 10. Liksom.
Säkerligen. men han, intressant poäng han gjorde också, just att så här... det kom i en tid, och jag kommer ihåg det här, att det var väldigt mycket såna här just Dede versus Dede,
Freddy versus Jason, Alien versus
Predator. Det var liksom en grej där, och att lite den här kanske blev sämre av den anledningen, för jag plötsligt så blev inte liksom den grejen så unik längre. Att man liksom stal lite den prylet. Jag vet
sen
inte.
Var det en ganska dålig idé till film också.
Ja. Men det här, planen framöver är i alla fall att så här, det här kommer att smygas lite närmare. Sen vad man gör med det i slutändan, han har väl någon idé.
Mm.
Sen verkar det ändå som att han någonstans är, han är inte dummare än att så här, så länge folk tittar så kan jag göra lite liksom, då har jag lite carte blanche.
Ja,
så att vi liksom får väl se vad det blir. Ja, det låter väl också då som att så här, han har väl någon plan, men den liksom i hans huvud, men den liksom mer utkristalliserade planen sträcker sig kanske inte jättelångt framåt i tiden, just bara för att man inte liksom vet på något vis. Men uppenbarligen så brinner han ju för det här, och det är väl alltid bra.
Det är positivt.
Tänker jag. Och nu har det gått väldigt bra också. Det betyder väl kanske att han får lite mer pengar och kan göra lite mer roliga grejer.
Precis.
Kanske. Sådär. Sen ska man ju inte få för mycket pengar, för det blir ju inte bra heller. Men han var också väldigt noga med att så här, han ville försöka liksom någonstans så här någonstans också berätta en historia som att man förstår varför det här existerar samvävt med varandra, och att man inte ska göra det för de här fansen som redan har koll, utan man måste liksom bredda det, och det finns väl en logik i det också, smart, sådär, att så här, vi behöver också, alltså att man inte ska behöva ha en massa kunskaper in i det.
Nej.
Så. Nej. Vilket väl oftast tyvärr brukar göra att så här, fansen kommer att hata det. Men det är väl okej. Okay. Jag tror inte att, jag vet inte hur stor den fansgruppen är heller.
Inte jag heller.
Så. På tal om Alien också, så har ju Sigourney Weaver suttit i någon verkar det vara, som intervjuade henne med en tidning eller tv, lite fasiken i alla fall, och pratat just Alien.
Okej.
Hon är ju som bekant en ganska stor del utav Alien-franchisen, på gott och ont. Sådär. Bland annat då så pratade hon om då liksom Alien-filmerna som inte blev, och tydligen då så fanns det ganska långt gångna planer på att det skulle kommit då en Alien-film då efter Alien 3, som då skulle gjorts av Neil Blomkamp.
Jo, ja, precis, men den var ju pratat om rätt länge. Det var ju till och med, där skulle ju, vad heter han? Det skulle ju vara en uppföljare på Alien 2.
Precis, som att trean aldrig hade hänt.
Exakt, eller fyran.
Eller fyran, ja, precis, att allt är, fyran är väl den här Resurrection och Alien 3, som jag tycker är ganska bra. Men det är ju mer en skräckfilm, de är på någon gruvplanet och det är någon alien.
Nej, den är helt okej. Trean är, det är en fängelseplanet.
Ja, det är så det är, just det. Men den tycker jag är så här, jag växte upp med den å andra sidan, så jag har inte sett om den. Men ja, jag tycker den är helt ok. Tydligen då så var det här någonting då som, att det kommit ganska långt, att de liksom, hon hade ju träffat Blomkamp och det hade pratats om det här, det fanns ett manus.
Ja,
och det
var Michael Biehn skulle ju vara tillbaka, och det var några år sedan, då släppte de ju massa såna här concept art från den filmen.
Tydligen så sa hon i alla fall att det var tydligen Ridley Scotts fel att det här liksom aldrig blev av.
Nej, precis, för jag tror att han satte stopp för det med Prometheus.
Ja,
För att han ville hade, göra den.
Precis. Och då gick inte det här, för det skulle väl förstört då hans
lore. Han äger ju varumärket. Typ,
så nu i efterhand så hade man kanske tyckt att det hade varit kanske roligare om Blomkamp hade fått göra den här filmen.
Sen vet jag inte, med Blomkamps facit så har ju inte han gjort, efter District 9 har inte varit jättestarka.
Nej.
Elysium och Chappy och... Så att jag vet inte.
Det är så synd, för jag, det är igen, alltså jag tycker ju Elysium, sådär, om man tar någon typ av fågelperspektiv på den filmen, är ju det, det är ju, visst det kanske är en ganska generisk fantasy eller science fiction, men jag tycker att det är en ganska cool idé och värld han ändå bygger upp där.
Det är bara sen filmen är ju, i den, och så är det Matt Damon.
Det är Matt Damon igen, som är Matt Damon. Jag håller med dig, att det kanske blir också lite för mycket sådär generisk action mot slutet, som inte gör filmen kanske då nytt. Men det är mycket, annars, det är mycket coola koncept i den, som aldrig riktigt landar i den. Jag tyckte Chappy också, det kanske är bara det att han har alltid gällt bra idéer, men han har ingen liksom, han har ingen plan riktigt för hur han ska ta sig igenom hela den här idén från början till slut. Chappy är ju rolig också, men det är så här, det blir ju aldrig något mer än någon så här, det är ju nästan någon alltså så här kulturkrockskomedi.
Ja,
det blir
precis,
där han blir ska väldigt... verka i den här världen, och hans liksom ögonen han får uppleva världen genom är ju inga normala människor, så det blir ju helt knäppt allting.
Ja, precis.
Sådär, med de här The Artwood då istället, som
sen var det kanske inte en jättebra kasta de två i filmen heller.
Nej, de, det är ju roliga inte... karaktärer, men de är ju inga fantastiska skådespelare. Det ska man väl...
Och sen också, jag vet inte, jag tycker att, alltså jag älskar Hugh Jackman, men det var, han är ju felkastad i den filmen också, som någon bad guy. Jag vet inte. Sen gjorde väl, var det inte han som gjorde... Nej, det kanske inte...
Blomkamp, eller?
Ja, Blomkamp. Den här... vad heter den här sci-fi-filmen som gick på bio förra året? Jag är helt tappat namnet. Ja, det var inte han uppenbarligen.
Nej, jag vet inte vad det...
jag har glömt bort vad den heter. Jag ska googla lite och se om det kommer tillbaka.
Ja, till alltså... För sen kom det väl... Gjorde han inte en...
Den där med robotar som... vad fan hette den?
Right.
Som var supergenerisk med Washington...
alltså Denzel Washington? Ja,
sonen, John David Washington.
Ja, nej, det här känner jag inte alls
jo,
igen.
Du kommer veta exakt vilken det är.
Nej, det senaste Blomkamp gjorde...
The Creator.
Aha. Ja.
Nej, det var Garrett Edwards. Ja, just Edwards. Det
han gjorde väl den här Gran Turismo-filmen som väl inte flög för några år sedan. Med, det är väl han, pappa Stranger Things är väl med i den.
Jaha, jag tänkte... Ja, det kanske är. Jag har inte sett den.
David Harbour och Orlando Bloom också, tror jag.
Ah, okay.
Ja, okej. Det är väl också så här, varför man, om man nu ska göra tv-spel eller tv-spel, varför den? Jag har
ingen aning.
I alla fall, det hade väl kanske varit spännande. Fick lite inblickar i det i alla fall. Hon pratade även om någon annan liksom film som det tydligen jobbades på, där det var någon Walter Hill. Mm-hmm. Som har skrivit något kortare manus till något alien-projekt.
Okay.
Som tydligen då skulle ta avstamp alltså i framtiden med Ellen Ripley då, fast hon var flera hundra år gammal.
Ja, ja.
Och liksom levt då som den här konstiga, men det blev heller aldrig någonting av det i alla fall sådär. Men det är i alla fall att när, det här var ju under en period när Alien var ganska hett och att det fanns ganska mycket roliga projekt. Men det vi fick var Prometheus.
Yep.
Tråkigt, men
och sen Covenant som inte heller var jättebra.
Nej, det är väl bättre nu igen.
Ja.
Sådär.
Ja.
Och det är väl kul.
Eller ja, jag vet inte. Romulus var okej.
Okay. Nej, men den här tv-serien är fantastisk.
Jaha, ja, den har jag inte sett ännu.
Fantastisk. Vi ska avsluta med Ryan Coogler. Han har varit på någon sån här filmfestival och berätta att hans nästa projekt är, och då är att han ska tillbaka till Marvel. Yep. Helt enkelt.
Det är väl en Svart Panther.
Precis, en Black Panther nummer 3.
Yep.
Han har gjort de två första. Han var också inblandad i både Ironheart och den här Eyes of Wakanda som väl var tv-serier. Och det är väl inte mycket sagt mer än att Denzel Washington tydligen ska vara med på något vis i den här tredje.
Han är kul.
Han är väldigt bra. Mm. Man tänker lite så här, varför inte han varit med tidigare?
Ja.
Sådär.
Det här är också lite synd, för att han skulle också kunna göra något roligare. För han gjorde precis Sinners, som är original, inte baserat på förlaga, originalidé, och det är en dundersuccé. Gör en till sån. Kom igen. Någon annan dussin regissör kan göra en Marvel-film.
Den Sinners är i år också, va?
Ja, precis,
också
det
är Oscars-film, va? Ja. Tydligen då så är det här en bit bort. Black Panther 3 pratar vi 2028. 8.
Okay.
Det som är det är inte bekräftat, men det är det som pratas i alla fall. Letitia Wright är tillbaka också som Shuri. Det är väl hon som också är Black Panther numera i loren. Hon tog väl över då efter Chadwick Boseman eftersom han ju gick bort. Och tydligen då så ska hon för första gången axla liksom Black Panther naglarna. Luvan, jag vet inte vad man säger. Han har ju mantel.
Blomman
kanske det.
För det är väl någon blomma som gör att de får superkrafter.
Just det. I Doomsday då, som har premiär nästa jul.
Just det.
Då är hon liksom, då blir hon Black Panther för första gången på vita duken. Mm. Vi får väl se. Det är i alla fall det han har sagt. Men jag håller med dig. Det är väl, ja, jag vet inte. Delar av den här podden är väl kanske lite trött på Marvel-filmer, medan andra delar är superpepp. Det är väl vad det är numera.
It's what it's.
Ja, det är väl lite av det som har hänt i den vida världen. Vi vill kanske inte ta någon paus.
En liten paus.
Vi tar en liten paus. En liten paus. Det kommer att vara för dig ungefär 5 sekunder. För oss kommer den kanske vara lite längre. Då så, är vi tillbaka. För oss var passen kanske en kvart. För dig var den, jag kollade faktiskt här, 2 sekunder och 63 hundradelar.
Oj!
Vet du det?
Mm. Ja. Wow!
Du har tittat på film också.
Det har jag.
Det här är väl den sista riktigt stora releasen i år, känns det kanske som.
Ja, det beror på vad man tycker om Avatar.
Ja, men det räknar vi bort. I alla fall vad som vi tycker. Så här, julfilmerna brukar ju oftast vara ganska... Det brukar inte vara...
Vi har en film som kommer i mellandagarna som är Shamrock Parks nya film. Den tror jag kommer vara snuskigt bra.
Men det här är ju Paul Thomas Andersons nya PTA, som PTA. Vi kallar honom. Ja.
Precis, regissören bakom There Will Be Blood, Magnolia, Punch Drunk Love, The Master. Han gjorde den här Phantom Thread och Licorice Pizza. Nu kan jag inte prata. Licorice Pizza, som jag tror var, hade massa Oscarsnomineringar förra Oscarsgalan, eller om det var förra. Bland annat.
Han har ju ett bra, otroligt CV.
Väldigt bra CV.
Phantom Thread kanske hans sämsta.
Jag har faktiskt inte sett vare sig Phantom Thread eller Licorice Pizza. Ja. Han gjorde också Boogie Nights en gång i tiden.
Back in the day.
Precis.
Ja, med Marky Mark, var det inte det?
Var han med i den? Jag vet att Matthew McConaughey är med.
Jo, det är fan Mark Wahlberg, ja. Julian Moore.
Ja, det var en jävla massa Burt Reynolds. Det var en massa kända ansikten i den. Och han brukar ofta skriva och regissera själv. Mm. Så att han är väl en sån här autör. Han är ju också tydligen gift med, vad heter hon från SNL? Nu har jag helt och hållet tappat namnet på henne. Inte Amy Poehler, utan hon den andra.
Vad fan är det hon heter då?
Nej.
Han är gift med Rudolph, det var inte hon jag
tänkte
på. Maya
Rudolph, ja, precis.
Det var inte henne jag tänkte på.
Du tänkte på hon som gjorde 30 Rock.
Just det.
Och Mean Girls, som jag också har tappat namnet på.
Precis. Okej, otippat.
Ja, precis.
Han har aldrig kastat henne i någon film. Det får man ändå ge honom.
Ja.
Hon har kanske
en annan ton.
Ja,
eller en
lite så kanske.
En annan skillset.
De filmerna han
en
har
hans filmer. Precis.
Även om det kanske finns någon liten tragikomik i vissa av hans filmer.
Ja, han är ju rätt bra på att få in humor också i sina filmer. Speciellt i One Battle After Another. Jag skulle vilja kategorisera den här som en politisk thriller, satir eller komedi. Den har väldigt mycket humor, väldigt mycket allvar, men också väldigt mycket humor. Kort om storyn. Första typ 30-40 minuterna är liksom nästan bara ett montage av liksom händelseförlopp. Vi får ganska så här korta liksom studsar igenom massa händelser där vi får följa Leonardo DiCaprios karaktär. Han är medlem i någon sån här liksom motståndsrörelse som kallar sig för French 75. Han och hans liksom tjejen han är kär i, de är båda med i den här liksom terroristfrihetsorganisationen.
De kallas terrorister, men de tycker att de är frihetskämpare.
Ja, men precis, de slåss mot liksom kapitalismen och mot den amerikanska högern i princip.
Men är det modern tid här, eller är det någon sån här någon konstig, man har tagit något grepp om vad kanske USA är på väg att bli, eller
exakt,
är det någon
lite sån? Där, det är, så här, okay. Det är typ som en nutid, men ja. Jag vet inte om de någonsin säger några årtal. Jag kommer inte ihåg om de faktiskt gör det i filmen. Men det känns liksom som att den utspelar sig i någon form av nutid. Det är liksom inte en sci-fi. Det är inte som att det finns flygande bilar och grejer. Utan,
nej, precis, det ska vara det.
Ja.
Okay.
Mm. Hur som helst, ja. Så vi får liksom följa det här händelseförloppet väldigt mycket. De blir jagade utav liksom Sean Penn som spelar en liksom polis slash, eller snarare militär överste. De får barn tillsammans. De blir tillfångatag, eller hon, mamma blir tillfångatagen, och sen hoppar vi fram 16 år fram i tiden. Leonardo DiCaprio bor i liksom undangömd med sin dotter, och hon, ja, hon försöker väl leva ett så normalt liv som möjligt. Hon är 16 år vid den här tiden.
Mm.
Han är fortfarande liksom paranoid, men börjat knarka och supa rätt mycket. Revolutionär innerst inne, men börjar lite...
Okay, men han har lämnat grilla rörelsen bakom sig liksom. Men har väl åsikterna kvar. Men nu, ja, försöker,
men
precis, någonstans...
men nu sitter han mest och knarkar och,
ja, och är sur på...
så super och kollar på så här, liksom dokumentärer om revolutionärer liksom.
Okej, okay. Så Che Guevara typ.
Ja. Och är fortfarande lite liksom paranoid.
Ja.
Hon får liksom inte äga mobiltelefon och lite såna grejer.
Nej, just det. Storbror ser dig. Akta dig för staten. Där är hon.
Exakt. Ja. Sen så börjar skit hända, att massa människor i den här liksom organisation, eller French 75, börjar bli tillfångatagna och stryka med, och det liksom går ut ett generellt larm till alla liksom som har varit medlemmar.
Mm, att, det, okay.
Precis, they're coming for you. Dottern blir upphämtad utav några, för, liksom, några som fortfarande typ är med i den här frihetsrörelsen.
Mm-hmm.
Och liksom de extraktar henne ur staden, ringer till honom, och han behöver liksom hitta en väg ut själv. Och de har ju, det blir mycket humor här, för de har ju en massa kodspråk, och han har ju knarkat bort allt, så han kommer ju inte ihåg vad alla så här, då vet någon säger någon knasig fras som man ska svara.
Aha, med, då vet här, man, just det, ifall man är avlyssnad så vet man det, då kan man alltid säga att nej, vi pratade om vädret.
Eller att du också, att du uppger dig för att vara någon annan, du ska kunna de här svaren för att vi ska veta. Okay. Om jag säger det här, då ska du svara.
Fan,
med det här.
Det är så jävla jobbigt om man skulle vara inblandad i sån här själv. Jag skulle inte glömma bort det för att jag knarkat, jag skulle bara glömma bort det för att jag glömt bort det.
Och han är ju liksom, han har ju supit och knarkat bort mycket av det här. Och det är liksom, filmen handlar väl i princip om hur han ska försöka liksom ta sig till sin dotter, och samtidigt som Sean Penn och hans henchmen börjar dyka upp och jaga dem. Men så mycket av filmen är liksom en jakt.
Får man ha klarhet i vad det här är för samhälle? Och
ja, men
vad,
det, ja, det, alltså vi får,
har de sitt på det torra? Alltså, bor de i någon typ av diktatorisk... Det kan ju ibland vara så här, alltså, det finns väl organisationer som ibland mycket kanske är lite inbillat, och det är kanske lite sektigt. Mm. Att det är så här, man tycker att det är på ett visst sätt, men det, egentligen är det kanske inte riktigt så. Nej. Alltså.
Det finns ju snarare den politiska liksom, så här, om vad USA är på väg nu, men också vad USA lite granna är, att det finns den här liksom rika människor som kan ta, göra väldigt mycket och har fingrar i väldigt mycket och kan kontrollera politiska flöden. Och,
ja, precis. Alltså man, alltså, så här, har du pengar så har du per definition makt på ett annat sätt.
Precis. Och det finns en plott om det. Jag vill inte avslöja alldeles för mycket, men det finns liksom ett litet secret society som av väldigt rika, mäktiga, väldigt rasistiska människor som har liksom deras bild av hur Amerika ska vara.
Borde se ut.
Ja. Som är liksom inblandade i det hela. Men till mångt och mycket är filmen en jakt. En jakt. Eller den utspelar sig också så här, när vi väl har gjort det här 16 års hoppet.
Mm.
Så är ju, jag tror att det är så här 2 dagar eller något som filmen utspelar sig över. 2 eller kanske 3 dagar. Där vi i princip liksom, vi får följa dottern, och vi får följa DiCaprio som liksom försöker ta sig till sin dotter, och vi får följa Sean Penn som jagar dem liksom.
Okay.
Och lite andra karaktärer runt om. 2:40 någonting, 2:50 eller något sånt där.
Det var fan långt.
Ja.
Du hatar ju långa filmer.
Nej, jag hatar inte långa filmer. Jag hatar filmer som är långa helt i onödan.
Ja.
Och här kände jag inte, jag kanske kände att den här första liksom början, den är lite seg. Det är så här, jag förstår att det här är liksom, ni berättar, vi får massa backstory här. Jag var lite så här, vad är den här filmen på väg? Vad ska det här handla om? Men när den väl sätter igång, det är fruktansvärt bra.
Okay.
Alltså, det är så mycket som är bra här. Manus, regi, det är fotot ibland. Alltså, det är några biljakter i den här filmen som är fantastiska, och inte för att de är spektakulära utan bara för att de är så här, de är rätt långsamma. Alltså det är massa bilar som åker snabbt, men det jag vet inte, det är svårt att förklara för någon som inte har sett filmen. Men det är bara så här, det är spännande, men det är utan att det är actionfyllt. Och det görs väldigt mycket med det här fotot, och de åker i så här något så här kulligt södra USA:s jag vet inte om det här, vart det här kan vara, någonstans i New Mexico kanske, eller ja, där kring Kalifornien.
Men det är så här berget och lite ökenlandskap.
Det är liksom ökenlandskap, ja. Men väldigt mycket kullar, så liksom motorvägen har väldigt mycket liksom, och du vet, bilarna försvinner över kullar och det dyker upp någon, och du vet, man ser inte hela tiden om man är förföljd eller inte, och det funkar väldigt bra. Den här borde man se på bio. Den är
på den nivån alltså.
Ja, men verkligen. Jävligt, det är nog det bästa jag sett i år.
Men ganska svagt filmår har vi
sett. Det har ju varit det, men det är nog det bästa jag sett på länge. För jag började så här lite rannsaka vad var det bästa förra året. Men ja, det här är Paul Thomas Anderson, han kan. Ja, han kan. Den här ska man se, det är en säl.
Det är en säl,
100% en säl.
100% en säl.
Ja, förlåt.
Oj, nej.
Hur lät det där?
Vad heter det? Det är ljudprocessorn i datorn här. Vi sitter i någon studio som har hängt sig, så då måste man starta om den. Vänta, vi gör ett nytt försök.
Vi gör ett
nytt försök. Den ska bara starta om här. Så, nu.
Titta där.
Det kan man inte se heller. Man hör det först när man spelar någonting. Det är jättedåligt. Därför den här studien inte används till liksom
live något riktigt. Nej, men precis. Men nej, den här tycker jag absolut man ska se. Den är fruktansvärt bra. Den förtjänar all liksom beröm den har fått.
Ja,
så här långt. Och det, jag vet inte, det känns, jag vet inte, DiCaprio är DiCaprio. Jag vet inte. Jag tycker han har ett sätt och spela på. Han är liksom en, här är han en liten mix av det vi fick se i Once Upon a Time in Hollywood. Mot typ, ja, kanske ännu lite mer nersupen än vad han är i den liksom.
Men han är väl aldrig, jag tycker alltid han är väl väldigt mångfacetterad. Är han inte det?
Jag tycker att han har, alltså han har varit mer än vad han är den senaste tiden, tycker jag kanske.
Ja, jag kanske måste jag tittar tillbaka lite. Han fick väl en Oscar här.
Han fick för Revenant.
Precis, ja. Så.
Precis. Så kändes som att där fick han mer en Oscar för att ja, han har inte fått en Oscar.
Lång och trogen tjänst.
Precis, jag såg ju också för övrigt att Tom Cruise fick ju sin första Oscar här.
Precis. Ja, precis, men det är ju den här icke-Oscars. Ja, ja, ja. Det är ju inte ens på själva Oscarsgalan.
Nej, precis. Den Governors Ball eller vad det heter.
Men det kan man ju tycka är lite konstigt. Men han är väl en sån där som om kanske några år ligger bra till för att få en sån här heders-Oscar på själva Oscarsgalan.
Ja, ja, brukar fast de delar ju sällan ut dem på Oscarsgalan. Det är ju på den här ball, gala. Den här,
det kanske var,
som de ofta gör. Sen brukar de nämna det på Oscarsgalan, sen så brukar de bara gå igenom vilka som har fått de här hedersoscarsarna. Men han har ju slutat göra den typen av film som ger Oscars.
Ja, så är det.
Det var länge sedan Tompa gjorde en sån. Skitsamma, det var inte Tompa vi skulle prata om. Nej, men Sean Penn är jättebra. Benicio del Toro dyker upp i en jätterolig roll. Som lite liksom, han är lite alkoholiserad karatelärare åt Leonardo DiCaprios dotter. Okay. Och visar sig också att han liksom, han har ett litet nätverk av han är inte med i den här frihetsrörelsen, men han har liksom han jobbar med lite sånt också på sidan av, och blir liksom en person som kan hjälpa DiCaprio på vissa sätt under filmens gång. Sean Penn är jättebra. Jag tror han kommer säkert vinna en Oscar. Det är en väldigt sån flashy roll som ofta vinner Oscars.
Han är en B-rolls.
Precis. Han är jättebra, men det är väldigt så en sån roll som känns som att Oscars juryn kommer äta upp.
Ja.
Men jag tror också att Sean Penn har vunnit förut. Så det är,
jo, jag skulle precis kolla här. Det känns som att han har också.
Sen tror jag PTA ligger bra till här för både regi och manus, med tanke på vad jag tror konkurrensen är i år.
Ja, han har två för bästa skådespelare. Då pratar vi Sean Penn, Mystic River och för Milk.
Det är ju inte jättekonstigt att han jag har inte sett Milk,
han har varit,
men Mystic River är
fantastisk. Tre gånger till i samma kategori för Dead Man Walking, Sweet and Lowdown och I Am Sam.
Okay.
Han har också, det är väl det han har i
Sen har han någon regi Oscar. Han har ju regisserat lite grejer också.
Nej, jag tror att det är hans. Okay. Jag ska se här. Han har ju vunnit massa annat sånt där som inte räknas. Nej, det är bara Best Actor. Mm. Han har 2 vinster och 5 nomineringar.
Mm. Jag tror PTA eller... vann väl för There Will Be Blood, om jag inte minns helt fel. Och ja, vann han för Magnolia också?
Jo, bra fråga. Jag ska kolla. Ja, There Will Be Blood var väl en sån här som tog väl storslam med det,
ja, men lite
om
så,
jag
eller?
Inte minns helt fel.
Han är nominerad för 11 Oscar, Peter.
Ja, men hans filmer, jag vet att han hade massa nomineringar för den här Phantom Thread, men den vann ju ingenting.
Precis, han var nominerad jättemycket för Licorice Pizza också.
För det var ju ett sånt här år, han kunde väl slå någon typ av ännu mer rekord då, för det var väl med han, vad heter han? Från Gangs of New York, som spelade i Phantom Thread.
Mm.
Vad han nu heter.
Ja, men han som alltid vinner.
Han har ju vunnit massor.
Precis. The Last Mohican och Lincoln och oh, There Will Be Blood. Nej, men det är fan sjukt. Paul Thomas Anderson har inte vunnit en enda Oscar. Han har varit nominerad en jävla massa gånger.
Det kanske är så då att, ja, du har rätt. Han har...
Det är ju nästan bedrövligt.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nomineringar har han.
Ja. Och det är typ, det är bara regi och manus på allihopa där liksom.
Ja, så har han med några Best Picture, ja,
bästa film för att han producerar också. Precis. Ja, men precis. Men ja, det är ju skandal nästan.
Nej, men då, det känns väl kanske som att det är hans år i år då.
Verkligen. Om inte annat för lång och trogen tjänst. Men det är också en väldigt bra film i år.
Så. Jag har inte sett så mycket film i år. Jag vet inte, men vi gick igenom här för några veckor sedan vad de tror. Det kommer väl här snart någon. Den shortlisten brukar ju dyka upp i alla fall.
Precis, och sen så brukar väl nomineringarna komma någonstans i så här, slutet på januari, om jag inte minns.
Sen får vi se, i år är väl det första. De har ju året också, den här nya regeln gäller med att nu måste man ha sett alla filmer också.
Just
jag vet inte hur de kollar det riktigt, men det måste ju finnas någon typ av vettingssystem här på den här gigantiska åren. Men jag vet att man gjorde om för att man vill, alltså underförstått så sa man väl att så här, det är ganska mycket kompisrösteri här.
Och sen också det här, man det kan väl kampanja för en film.
Precis. Så det kan man väl fortfarande göra. Ja. Och man kan väl fortfarande rösta på sina kompisar, men nu måste man faktiskt, det är ju konstigt om man, det är konstigt om man har sett en av filmerna. Och jag hade inte riktigt varit bekväm med att sitta i en jury där det var så här, har du kollat på den? Nej, jag har sett den där, så jag tar den. Ja. Men det är min polare också.
Precis.
Okej. Okay.
Eller så här, jag har sett den, men jag röstar på den här, ja, för det är min polare.
Det blir ju konstigt då. Ja, sen kommer man väl aldrig komma undan det. Alltså, den här typen av galor, det ska man väl komma ihåg, att alla typer av såna här galor är ju, det är ju branschen, och branschen känner branschen.
Ja, ja, ja.
Det är svårt
det
att komma undan.
Det är också branschen liksom, som klappar sig själv på sin egen axel.
Och sen vet inte jag, det känns ändå som att de här kanske har ett bättre sätt än vad filmbranschen är ändå ganska stor. Mm. Sen är den väldigt amerikaniserad just, men det är ju för att det är det amerikanska filmpriset. Det är inte BAFTA.
Ja, nej.
Så.
Nej, så BAFTA att, är ju det brittiska.
Det är det jag menar, och där premierar man ju sina egna filmer. Precis. Det är inte jättekonstigt.
Sen att det är där är det ju väldigt mycket pengar i väldigt mycket liknande filmer, alltså samma film kan dyka upp i båda för att det är, de delar.
Så är det ju. Det är ju språk och sånt som kanske är.
Ja, och företagen investerar kors. Men ja. Ja, nej, men absolut. Ta dig iväg till biografen och kolla på One Battle After Another.
Ja, jag är lite pepp på den här, som sagt. Jag är så här, Magnolia är en av mina, tror jag, så här, favoritfilmer.
Ja, den är snuskigt bra.
Det är nog hans, den bästa, tycker jag i alla fall, som han har.
Ja, det är den eller There Will Be Blood, skulle jag säga.
Alltså, jag gillar typ inte den så mycket.
Nej, okej.
Okay. Jag vet inte.
Uff, jag tycker det är
det är inte någon, nej. Ja, inget superfan av den. Det får man kanske inte säga, men jag
det får
inte.
Man får tycka vad man vill.
Inte så. Det var väl typ det vi hade bjudit på den här veckan. Tove har lovat att komma hit nästa vecka, och hon var superpepp på att prata The Witcher säsong 4, är det va?
4. Hon hade sett allt.
Hon har sett allt.
Sen vad det betyder vet
det
vi
vet
inte.
Vi inte riktigt.
Jag gissar att
hon
det betyder
överdrivet att... pepp för det här i alla fall. Jag vet, det kan ju bara betyda två saker. Hon tycker ju inte att det är med, utan hon tycker att det här är superbra eller att det är superdåligt.
Ja. Jag tänker se det, har försökt se klart det till dess också.
Jag såg första avsnittet och kände ganska snabbt att så här, wow, jag vet inte ens riktigt vad det här handlar om längre. Så. Jag hade behövt en mycket längre så här, det här har hänt. För den gjorde mig kanske inte riktigt klokare. Jag kommer typ ihåg första säsongen jätteväl. Men sen lite vad som har hänt efter där, det är lite mer suddigt.
Ja, nu, jag vet inte, vi ska inte prata om The Witcher idag. Nej. Men så här, det känns som att du inte behöver ha sett säsong 2 och säsong 3 av vad som händer i det här första avsnittet.
Nej, det kanske är så,
tycker jag.
Men du har läst böckerna nu också, vilket
är lite
intressant.
För nu känns det som
kanske
att de course-correctar väldigt mycket för att komma tillbaka till
vad det här böckerna, vilket kanske är en bra grej. Ja. Hur har vi hamnat här från första början? Det är ju frågan vi kanske ska ställa oss.
Ja. Men vi tar det nästa
vecka. Det är ingen utav skådespelarnas fel, ska vi säga.
Nej, herregud nej.
Det är verkligen inte... åsikter om casting i den där.
Absolut, alla är inte så jättebra, men serien har större problem än casting.
Verkligen. Ja. Lyssna mejlat nördigt.nu ifall du vill någonting. Annars finns vi på Instagram, där heter vi bara nördigt rakt upp och ner. Det var väl typ det. Sen får vi se här. Det är en sån här riktig arbetarjul i år. Mm-hmm. Så vi får väl se hur... det lär väl bli några veckor ledigt där, gissar jag.
Ja, och sen, två eller tre.
Ja, och sen kommer vi tillbaka in och då är det ju Nåty.
Ja, precis. Typ i januari.
Vilket ju blir alltid lika roligt.
Men vi lär vi ju släppa fram till i alla fall typ, vad blir det, 17 december borde vi göra sista avsnittet innan vi gör någon en eller två veckors
sen
paus.
Sen är det massa sånt här. Det är massa röda dagar där i flera veckor.
Precis.
Men det tar vi det vi kommer. Ja, det var väl i stort sett det. Tills nästa gång. Puss, hej!